Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Han är född i Farsta, söder om Stockholm. Han har vunnit ett VM-guld och två EM-guld och representerat Sverige i tre olympiska spel. Dessutom har han vunnit Let's Dance, Superstars samt Mästarnas mästare. Den här veckan hör du före detta brottaren Martin Lidberg i Holmgren möter. Hör Martin berätta om sin uppväxt, om vad som fick honom att välja rätt väg i förorten, om sin mentala styrka som gjorde honom till mästare och vad han gör idag. Vill du kontakta Holmgren möter? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Martin Lidberg. God lyssning!
Johan Martin Lidberg, född den 1 februari 1973 i Farsta i södra Stockholm. Tidigare storbrottare, numera företagare och tv-personlighet. Och vad ska vi kalla dig, Martin? Välkommen förresten.
Ja, jag får ju den där frågan ibland. Och när det är artiklar eller reportage och sådär, vad de ska kalla mig för. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska kalla mig. Det har ju varit lite allt från hälsocoach till entreprenör eller företagare.
Ja.
Ja, eller för det ting.
Du slutade 2007. Ja. Du, jag såg ju när du kom här i fönstret, du är i bra form fortfarande.
Ja.
Vad är matchvikten?
Nej, men den ligger ungefär som när jag var aktiv. Nu gick jag upp en vikla sista åren då. Men innan så låg jag på en 93 ungefär. Jag ligger väl där idag, ungefär runt 93. Men det är klart, man är inte riktigt lika deffad som man var under den där tiden när man brottades då.
Bra form, grattis förresten till segern i Mästarnas mästare.
Tackar, tackar Niklas.
Det var dramatiskt.
Ja, det blev ju det in i sista. Från semifinalen så var det 7 grenar och jag lyckades ju ta hem 6 av dem då. Men den sista grenen, den satt långt inne. Jag låg ju under och Rickard som pressade mig in i sista då. Men ja, han såg lite nervös ut när han var framme och skulle pricka den sista pilen då i mitten för att vinna hela Mästarnas mästare då. Och ja, jag kom och jagade bakifrån som ett lokomotiv där och ja, lyckades pricka och vinna Mästarna. Så.
Hur är det? Alltså, ni tävlar, men det ser väldigt trevligt och gemytligt ut på när ni käkar lunch och ni vandrar runt på olika ställen eller sitter och småpratar några stycken. Är det så trevligt som det ser ut?
Jag tror det beror på vilken gruppering som man hamnar i då. Men vårt gäng, vi hade en fantastisk gemenskap. Och vi kände redan på flygplatsen ner till Portugal att vi fann varandra direkt. Vi satt och snackade om allt på flygplatsen. Och produktionen sa det att vi har nog aldrig haft ett sånt gäng där man finner varandra så snabbt då. Och normalt sett så kanske de behöver slänga in något tema vad man ska prata om. Men det kom väldigt, väldigt naturligt. Så det var bara för kameran att hänga på i stort sett. Så att, det var verkligen så gemytligt och trevligt som det ser ut i rutan.
Är det många som kommer fram och säger grattis nu?
Ja, senast när jag stod här utanför så kom det fram ett par här, ett äldre par och grattade. Så att, nej, men det är roligt, det är alltid sådär när man har varit med om någonting. Då kommer många fram och grattar och sådär, så det är roligt.
Du är ju skicklig på det här. Först så vann du alltså Let's Dance, var det 2007 eller något sånt där. Och sen Superstars och nu Mästarnas mästare.
Ja, det har gått bra. Det är roligt att man kan fortsätta knipa medaljer även efter sin idrottskarriär.
Vad händer med det? Alltså, är det samma tävlingsskalle som tänds som när du var på brottarmattan?
Ja, men det är det. Det är märkligt det där. Ibland känner man, fan, jag kan hålla på och tävla och jämföra sig med andra. Det ska man aldrig för noga över det där. Och en del tycker nog man är jobbig med den där tävlingsmänniskan. Men Det händer någonting från att jag tackar ja till saker då. Det mesta tackar jag ju nej till, måste jag ju säga. Man får ju väldigt mycket konstiga förfrågningar. Allt från Hela Sverige bakar till konstiga program man ska vara med i. Men när jag väl har tackat ja till saker, då börjar jag liksom planera. Jag sätter upp mål och strategiskt för att försöka bli så bra som möjligt. Och med en målsättning att vinna.
Mm. Du är ute och föreläser om det här med alltså tänka rätt och använda... Ja, berätta, för det är ju en del av ditt yrkesliv. Mm. Jag antar att du har nytta av det då också själv.
Ja, jo, men jag föreläser ju mycket och jag pratar väldigt mycket mental träning. Ja. Och hur jag jobbade mycket mentalt för att kunna ta det där sista steget och bli bäst i världen i min idrott. Det tog ganska många år och jag trodde först att det skulle räcka med att träna hårt, jag hade talang och så vidare. Men jag förstod att jag måste börja se mig själv som en mästare, jag måste börja tänka som en mästare varje dag i min vardag, i träning, tävling också då. Och lyckades då ta det här sista steget och bli bäst i världen då. Så det är någonting som jag tycker jag har haft väldigt stor nytta av även efter min karriär då. För det är ju så, våra tankar, det styr hur vi mår, hur vi känner oss, hur vi presterar i vår vardag. Så att det finns mycket att applicera på det då. Så att jag har bland annat en föreläsning nu då, som jag kallar för Våga bli en vinnare. Och pratar också mycket om det här. För att bli en vinnare så måste man våga misslyckas. Ofta säger folk bara de här framgångarna, men jag kan säga att det är varje dag stöter jag på hinder som jag inte kan övervinna dem. Men det gör man alltid. Men det är just det som också gör en till en vinnare i slutändan, att man vågar misslyckas.
Ja, alltså, tänka som en mästare, sa du. Mm. Hur får du liksom om tankeverksamhet, styr om den till att tänka positivt istället för negativt? Mm. Och den här positiva attityden, är det ett beslut du tar bara?
Det är en träningssak också. Man pratar ju om sina inre dialoger, så kallade self-talk då, och de har man ju med sig själv hela tiden. Det är faktiskt så vi tänker via vårt self-talk då, eller via minnesbilder som kommer upp i huvudet då, som påverkar oss både undermedvetet och mer ytligt då. Så att, det gäller att jobba på den och först och främst bli medveten om sitt self-talk då. Vad säger man till sig själv? Och många går ju omkring och har ett negativt self-talk utan att man tänker på det. Och ofta så kommer det här upp när man som minst behöver det. Du är nervös, du är pressad, du ska prestera, du kanske ska hålla en föreläsning, ett föredrag, du kanske har ett viktigt möte och så vidare. Så kommer de här negativa tankarna, klarar jag det här och kan jag verkligen det här? Och jag känner mig lite nervös och så vidare. Och då gäller det att ta kontroll över de här tankarna och styra dem i rätt riktning. Och det är en träningssak. Idag så... Det kommer negativa tankar för mig också, men jag har lättare att blåsa bort dem och få fram de här kraftfulla tankarna.
Men hur gör du för att möta de här negativa tankarna? Om de blir starka, du säger att du är i final där, eller du ska hålla en föreläsning för 1000 personer och det kommer... Hur gör du för att låta de här, vad ska vi säga, vinnartankarna segra över de rädda tankarna?
Nej, men framförallt så återigen, börja identifiera sina tankar. Vad är det för tankar som kommer upp i mitt huvud? Är de negativa? Och sen såklart, är det försök att blåsa bort dem. Och det är en träningssak som jag säger. Och att få fram positiva tankar. Försöka överföra den här negativa tanken till en positiv tanke. Hur jag egentligen borde tänka. Sen krävs det mycket upprepning hela tiden. Jag kan det här, jag klarar det här, jag gör alltid mitt bästa och så vidare. Mm. Man brukar säga att det bildas nya tankebanor i hjärnan när man tränar på det här sättet då. Och det är precis som att träna sin kropp. Man behöver använda de här positiva tankarna och träna på det här. Annars så är man tillbaka många gånger på ruta ett då.
Du är mental coach. Är det olika från person till person vilka tankar man ska, så att säga, möta de negativa, rädda tankarna med för att komma på rätt spår? Eller finns det någon sån här... Ja, vanlig, enkel lösning att nu ska du tänka så kommer du vända? Eller...
Ja, det är lättare sagt än gjort såklart. Och återigen, har man tänkt på ett speciellt sätt i många, många år kanske. Mm. Man kan ju ha byggt upp tankebanor och beteendemönster som man har haft under väldigt många år, som barndomen till och med. Och det är ingenting man blåser bort med att tänka att nu ska jag tänka så här. Men det jag gjorde från början, det var att jag började faktiskt identifiera, jag började skriva upp mina negativa tankar som ofta dök upp när det var VM, OS, EM, de här negativa tankarna. Som jag visste att man vet det då, de påverkar oss fysiologiskt också. De påverkar allt från puls till blodsocker, i halten i kroppen, till... muskelspänningar och hela kroppen på ett negativt sätt. Så att det gällde att ta kontroll över de här då och så försöka styra dem i rätt riktning. Och det var mycket träning då. Men framförallt att jag skrev upp de här och så försökte jag överföra dem till hur jag egentligen borde tänka då. Och när de negativa tankarna dök upp så försökte jag överföra dem till de positiva tankarna. Det kan låta lite hokus pokus, men det är egentligen ganska enkelt. Bli medveten om sina tankar och sen försöka träna på att få in mer positiva tankar.
Om då en person ska, för det är ju vanligt, det är någon som sa det att dö står på sjua, som sjunde plats på en dödslista, att prata inför andra på första plats då, att du tog upp det här med föreläsningar. Om till exempel, om de här rädda tankarna, eller de här, när de verkligen, jag står där och ska prata och de kommer och de blir så kraftiga och panikångesten börjar närma sig, finns det något sätt där att stoppa det då, eller är det bara andas, eller hur finns?
Nej, men samma där, då gäller det, alltså, det gäller att ha några positiva tankar i ryggsäcken, att verkligen, så som du säger, slappna av, försöka trycka bort de här och försöka att jag kan det här, jag klarar det här, jag är bra förberedd. Det är också såklart alltid en viktig del att man är bra förberedd på det man ska göra. Det är ju såklart extremt viktigt. Men då brukar kroppen lugna ner sig, och sen återigen våga misslyckas. Jag vet när jag föreläste första gången, när jag var supernervös, jag har gjort dåliga framträdanden och så vidare, men med träning och låta sig själv få misslyckas, så blir man bättre och bättre och bättre, och till slut så gör man det här riktigt, riktigt bra. Så ja, det är så med allt. Det är samma sak med brottning, det är som ett litet barn som ska lära sig gå. Man ramlar många gånger innan man lär sig att gå och stå själv.
Ja, och att inte låta sig nedslås då vid alltså att även om du är en vinnare, du vill vinna, och sen, för förlorar gör vi ju alla emellanåt, och det är ju kanske det som är det som, jag vet inte, en som kan ta en förlust är en riktig vinnare, alltså, för vinna kan vi ju alla göra. Men alltså att kunna att våga förlora, är det viktigt?
Jo, men absolut, det är ju utvecklat. Tar man en förlust på rätt sätt och verkligen utvärderar den, för det ska man göra, så kan man alltid lära sig väldigt, väldigt mycket av en förlust. Vad gjorde jag dåligt? Vad kunde jag göra bättre här? Och så vidare. Vad behöver jag förändra i mina förberedelser, om vi pratar om idrott, i min träning, för att inte stöta på samma hinder, göra samma misstag igen och så vidare. Så jag brukar säga att misslyckande, det är ju faktiskt en gåva till utveckling. Så är det, om man tar tillvara på den på rätt sätt. Men alla gör ju inte det. En del misslyckas och sen springer de bara vidare, och så dunkar de huvudväggen en gång till. Eller kanske, nej, jag klarar inte, jag gör något annat ställe. Och så tycker man att man misslyckas gång på gång på gång, istället för att verkligen stanna upp och utvärdera det. Och när man börjar tänka så, att en förlust eller ett nederlag, det är ju faktiskt en gåva till utveckling. Då börjar helt plötsligt de här tankarna med att misslyckas då, eller kanske att prestera sämre. Rädslan och den här prestationsångern som man går med, den börjar försvinna då. För då vet man ju faktiskt att oavsett om det går lite sämre, så kommer jag bli bättre av det här. Så man vänder det till något positivt.
Ja, och det här, rätta mig om jag fel nu, men min känsla är att det är där det stora finns att göra på idrottsområdet. Fysiskt så kan vi ju väldigt mycket, och det är ju, ja, du vet, vi ska äta och alltihopa, men det är trots allt i huvudet det sitter. Det är det som ofta skiljer de som lyckas från de som inte riktigt lyckas. Det är det här lilla sista alltså, som att ta fram det, att det finns en hel del att göra där fortfarande. Håller du med mig om det? Att det
är, absolut, lite... absolut. Och så att ofta, jag menar, det är små marginaler på toppen när vi pratar elitidrott. Och ofta så är det den som är mentalt starka, som kan bibehålla lugnet, fokus, som också går vinnande ur de här jämna matcherna. Så det finns ju mycket annat än att jobba på sitt self då. Bland annat visualisering, som kanske är den vanligaste mentala övningen när man pratar mental träning då, där man helst ska blunda, se sig själv prestera väldigt, väldigt bra och lyckas med någonting som man i framtiden vill uppnå. Det kan vara ett resultat i en idrott bland annat. Se sig själv så verklighetstroget som möjligt. Man brukar säga att man ska involvera så många sinnen som möjligt då. Så ska jag in och brottas, då vill jag se mig själv värma upp, helst i exakt den hallen där jag sen ska tävla. Jag ser min tränare, jag ser publiken, jag ser min motståndare. Jag ser mig själv exakt hur jag besegrar den här motståndaren, när jag vinner matchen och så vidare. Och där har man sett att vår hjärna, den har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så har jag visualiserat och sett mig själv vinna många matcher på det här sättet, så kommer jag till den här situationen i verkligheten. Då kommer jag känna ett helt annat lugn, en helt annan trygghet. Jag har sett mig själv lyckas med det tidigare, och jag har då lättare att göra det i verkligheten också.
Ja, hur applicerar du det i det vanliga livet då? Jag menar, får du depressioner, blir du deppig när, eller kan du möta alla tankar med någonting positivt, något tankebaneändrande?
Nej, men det är klart, jag blir deppig också, det händer saker, det är naturligt, och det är en del av att kunna bearbeta saker, att om det händer tragiska saker, att man såklart blir ledsen och deppig, och det är naturligt. Och det måste man ju, det är en del i läkningsprocessen, eller att må bättre såklart. Men just att jobba på sina tankar och mentalt så här gör ju att man får en helt annan prestationsförmåga och mår bättre såklart. Man blir lyckligare också om man har ett visst self-talk då. Sen finns det ju människor som går och ser negativt på allting, ser bara hindren istället för möjligheter. En del har ju mer naturligt det här positiva tänker då.
Alltså, vad säger, blir du irriterad när du ser sådana människor? Nej, vad skulle det bli? Snälla rara, ge mig en halvtimme.
Nej, men det är väl, nej, men man kan ju ibland, det är inte så att man ska gå och förändra människor man möter, men man blir ganska förvånad på hur många människor som går och bara ser alla problem och hinder och inte ser alla de här underbara sakerna som dyker upp varje dag. Livet blir ju så mycket roligare. Vi ser på dig Niklas, det blir ju direkt när man kommer in. Underbart.
Martin,
yeah.
Uppväxt i Farsta i söderort. För er som inte är från Stockholm så är det så att det är alltså bara på söderort och norrort. Det är en stor skillnad. En del känner till, som är födda på norra sidan, känner till Göteborg bättre än södra sidan av Stockholm. Farsta, riktig klassisk söderförort som fostrat många fina idrottsmän, inte minst hockeylirare. Hur var det växa upp där på 70-80-talet?
Nej, men jag tyckte det var bra. Man jämför med barnen idag. Man var ju allt ute. Man sprang på alla de här gårdarna. Man hade polarna överallt. Man cyklade och cyklade runt på de här gårdarna. Letade efter kompisar. Man höll ihop. Det var riktigt, riktigt bra. Jag hade en riktigt bra barndom tycker jag. Sen när man kom upp i ungdomsåren såklart, så var det ju mycket skit också. Det var ju mycket droger. Såg någonstans att Farsta var en av de förorterna. Det var mest droger just då under 80-talet av alla förorter i Sverige då, i Stockholm i alla fall då, så att var ju en del kompisar som hamnade snett och man hängde kanske med lite fel umgänge ibland, men tack vare att man hade idrotten så fick man ju bra värderingar och hittade tillbaka till rätt spår ganska snabbt då. Mm. Men när jag ser tillbaka överlag så har jag haft en väldigt, väldigt bra uppväxt tycker jag, och det var härligt att växa upp i Farsta verkligen.
Jag kom på det att du var uppväxt i Farsta. Jag föddes i Hässelby. Så
gröna linjen.
Det gröna linjen. Varsin sida av den gröna linjen. Idrottandet var du inne på. När valde du och hur kom det sig att det blev brottning? För jag misstänker att det var en hel del andra sporter också till en början.
Mm. Farsan var ju fotbollsspelare då, och morfar var löpare. Mamma hade på med gymnastik då, så det var ingen som hade på med boxning eller med brottning då. Farfar var boxare. Men vi var ju en riktigt sån här idrottsfamilj. Så det var faktiskt farsan tog med mig på fotboll någon gång och jag kom och jag var så jäkla förbannad på alla lagkompisarna, dålig förlorare, och tyckte det var jätteirriterad, jag tyckte inte de kämpade och jag hade noll bollkänsla, men jag lyckades trycka in bollen två gånger ändå. Vi vann med 2-0 då på träningen, fast noll talang på ren jävla tjurighet. Och jag sa till farsan och morsan, jag tror att det är nog bättre att jag ska hålla på med lagsport istället, och så eller med en individuell sport, en lagsport då. Och då var det nämligen så att min lärare hade faktiskt ringt hem till mina föräldrar och tyckte att jag skulle börja på en idrott. Hon tyckte att jag hade mycket överskottsenergi och älskade att mäta kraft i mina kompisar, och gärna fysiskt. Du skulle brottas hela tiden. Vissa tyckte jag var skitjobbig där, men jag tyckte det var så roligt att få brotta ner. Och då kom 5-6 klassare och skulle utmana mig i brottningarna, för de visste den där grabben, han gillar att brottas.
Och vilken klass gick du i då?
Ja, du gick i ettan.
Ettan, oj! Ja.
Så att då så, när jag kom hem en dag så berättade mamma då att din lärare har ringt, här ringer Rus, hette hon då, och hon har sagt att du tycker att du ska börja på en idrott. Det är bra för dig, du kommer nog bli lite lugnare, du får utlopp för den överskottsenergin och så. Och då frågade mamma då vilken idrott jag ville börja med. Då sa jag direkt att jag ville börja med brottning. Jag hade sett det här på TV, jag tyckte det såg jätteroligt ut. Och Frank Andersson var ju väldigt stor under den här tiden då. 1980 var det här då. Så att morfar blev ju väldigt besviken då, för han ville att jag skulle bli löpare. Han var ju långdistansare. Och det var ju lite roligt det där. Morfar hade ju, han hade ju en dröm då, det här lite gammaldags att tänka, att man skulle ha en son och träna. Det skulle inte vara en dotter, det skulle verkligen vara en grabb då, och träna hårt. Och han skulle ju få en grabb som var löpare, det var hans största dröm då. Så fick han ju en dotter första, så kom ju morsan som nummer två, så fick han ytterligare en dotter då. Så han hade tre döttrar. Och sen var det ju de första 4 eller 5 barnbarnen var också döttrar. Och så kom jag som första grabben.
Den här grabben
ska vi träna då. Så att, ja, han var ju halvgalen morfar då, men helt underbar, jag älskar den gubben då. Han gick bort för ett par år sedan. Men han klockade ju mig till skolan. Han ville att jag skulle springa från hemmet till plugget, så satt han vid skolan och klockade mig på tid då.
Hur lång tid var, långt var det?
Ja, vad kan det ha varit? Det var väl kanske en, säg 4 kilometer kanske. Ja. Och så sa han, du ska alltid springa, Marte. Spring upp för trappet, ta det som träning. Var du än ska så ska du springa, sa han då. Men så blev det ju brottning då. Så han var väl lite besviken i början då. Men han visste att det fanns en, han hade ju själv varit med i spårvägen som löpare, men visste att det fanns en brottningssektion där. Så det blev spårvägen. Jag hade inget annat val.
Så det var egentligen ingen annan. Alltså det var ingen annan. Det blev brottning och det blev kärlek på en gång. Var det så?
Ja, jag minns första träningspasset. Vi kom ner där, jag och mamma. Vi var lite försenade, så jag fick inte vara med på träning. Vi var 20 minuter försenade då, för vi hade åkt lite fel med buss där vi aldrig varit där. Det var ju Brännkyrkehallen i midsommarkransen då. Och vi kom dit och jag fick inte vara med. Jag kommer ihåg, det bara sprätte kroppen. Jag ville upp på mattan och jag var jättearg på morsan att jag inte fick vara med. Och kom och slängde mina grejer där och jag ville åka hem då, för jag inte fick vara med där. Och så nästa träning, då bestämde vi oss att vi skulle åka i riktigt god tid. Så var det nästan en timme innan och vi satt och väntade då. Och så fick jag vara med på träningen. Jag kom och det var fantastiskt. Jag minns den idag, hur roligt jag tyckte det var. Blodad tand direkt.
Kände du också att du var duktig? Du hade ju tränat i skolan och kände att, oj, det här är, jag har kommit rätt.
Ja, men jag hade talang och tränaren, vi hade en ungersk tränare då, Tibor Babar, som kom fram till min mamma efter träningen och sa, den här grabben har talang, sa han. Och mamma blev så stolt. Så att jag hade ju talang. Och det hade jag ju, jag hade ju lite emot mig sen också, för att jag hade mycket gratis i början. Men sen när jag kom där mellan, från att ha vunnit allt som ungdom och junior, den mest framgångsrika junioren som jag någonsin haft, med dubbla junior-VM-guld och EM-guld och så blev det också en enorm press. Och då sa jag, den här grabben kommer vinna allt som går att vinna. Det var tv-program, tidningsreportage då. Men det där steget från junior till senior, det gick inte så lätt som jag alla andra hade trott. Jag stötte på mycket hinder då. Och det var väl också därför jag också började jobba väldigt mycket mentalt, för att kunna ta det sista steget sen då, vilket var avgörande i slutändan.
Så började redan då, du hajade redan då att det här...
Nej, det tog några år. Det tog några år då, men efter att jag hade då, jag var ju etta på världsranken nästan år efter år när man sammanställde tävlingar. Men sen när de här VM och OS kom, så jag var långt framme, men jag nådde inte riktigt hela vägen fram då. Och så det tog några år innan jag förstod att det räcker inte bara att träna kroppen. Jag måste börja jobba mentalt också. Jag måste börja se mig själv som en mästare för att också bli en mästare. Så att, och det gjorde att jag också kunde ta det sista steget då.
Hur kom du in på det här? Jag menar, för det låter ju, idag är det väl lite mer vanligt, men då att sökte du upp någon, eller läste du böcker själv, eller var det någon som
tipsade? Nej, men jag läste lite böcker, och sen så var det också Sveriges Olympiska Kommitté som erbjöd alla aktiva då att man skulle få extra mental träning då om man ville det. Så det var så jag började intressera mig. Sen började jag jobba mycket själv på det här och blev medveten om mina tankar och jobbade på det här mycket och märkte att det gav en enorm effekt. Att allt blev mycket roligare, och jag märkte att jag förändrades inte bara som idrottsman utan som människa överlag då, så att personlig utveckling.
Jag skulle inte gått någon kurs, utan du har lärt dig.
Jag har ju gått en del coachutbildningar och så där, och där där pratar man ju mycket mentalt också då. Men jag hade funderingar och läsa då mental träning på universitet och så där, men det blev aldrig så. Jag kom in på lite andra spår då. Men det är något som jag alltid intresserar mig av.
Det kanske skulle bli för sent ännu psykolog eller psykoterapeut.
Ja, det vet jag. Det som är kul är att man jobbar med något positivt. Och sitta och höra problem hela dagen, det vet jag inte. Det är kanske inte så roligt.
Hörde du, vad jobbade mamma och pappa med?
Nej, men mamma var ju... Mamma var lärare. Pappa, han har ju varit konsthandlare då. Men sen har ju han hållit på med spel i hela sitt liv då. Han har allt från att han har drivit egna spelklubbar till att han har varit pokerspelare, spelat på hästar och ja, så det är ju en podd bara det med farsan då. Så att ibland när vi kom hem då hade han vunnit landställen, bilar och allting, och nästa dag då hade vi knappt råd med mat på bordet då. Så att det var tufft i den växeln.
Hur var det då? Liksom, det var en osäkerhet naturligtvis.
Nej, men det var tufft, och med det spelmissbruket som farsan byggde upp under åren då, som blev ganska tungt då, så var det ju var tufft för hela familjen såklart. Och när det började eskalera då med mer och mer då, så klart att det var tufft många gånger då, och vi fick ju stötta upp och hjälpa till då på många sätt då. Men han tog sig ur det till slut då, men det tog många år då. Så att själv så tycker jag om att spela, men det är ju på en liksom en hälsosam nivå. Jag tycker det är jätteroligt, men Men för honom så eskalerade, ja, blev ett gift, blev ett beroende.
Skolan, hur trivdes Martin Lidberg där?
Nej, men jag tyckte trivdes bra i skolan, men säger jag hade ju som fokus på min idrott och jag hade talang tidigt och blev ungdomsvärldsmästare och jag hade verkligen målsättningen att jag skulle bli bäst i världen, så jag hade det fokuset.
Från vilken ålder då ungefär?
Jag slutade ju där när jag var mellan 14 och 15 år ett år och hängde med polarna och var väl nära att hamna lite snett sådär, men jag hade ju den här ungerska tränaren, han ringde hem nästan varenda dag till mig under ett års tid. Martin, du måste komma tillbaka. Du får inte slänga bort din talang. Och han pratade med mina föräldrar. Och efter nästan ett år så lyckades han övertala mig att jag skulle komma ner och titta på klubben bara. Kom ner och liksom bara kolla på en träning. Hälsa på grabbarna. Så jag åkte ner. Satt där. Då slängde han fram min väska. Så sa Martin, nu när du ändrar här kan du vara med och träna också. Jag antar att de fixar med mig mina träningskläder då. Med morsan och han hade snackat ihop sådär. Så att, då svidde jag om där och så var jag med på träningen. Och så fick jag den där känslan, vad fasiken har jag gjort för någonting? Det är det här jag älskar. Och sen den dagen, så det tog väl kanske, jag tror 3-4 månader, så lyckades jag ändå vinna ungdoms-SM. Trots att jag hade varit borta, blev uttagen i landslaget, åkte iväg till Europamästerskapen i Turkiet, i Izmir och blev Europamästare. Och då förstod jag att jag hade enorm kapacitet att, och då fick jag blodad tand. Så att sen dess så var det liksom bara...
Hur gammal var du då? Vilken klass?
Jag var 15 år.
15, gick in i 8-9 då?
Ja, 8 då.
Ja. Mm. Då kände du att du hade kommit hem, eller vad man ska säga.
Ja, jag kände att det är det här jag älskar, det här ska hålla på. Liksom. Det ligger i mina gener, det ligger inne i själen liksom, att få hålla på och brottas. Och det är liksom, det är mer än bara en idrott, det är en livsstil, det är nog mycket större än så. Sen säger man ju just de här endorfinkickarna. De säger ju att brottning och kampsport överlag där är en av de idrottsformerna där du får ut mest, eller där du får mest endorfinpåslag, de här må-bra-hormonerna. För det krävs väldigt hård fysisk träning, det krävs hudkontakt och så lite smärta då. Och alla de här delarna får man ju ofta i brottning då. Och det kan man känna ibland när man har tränat brottning. Man är nästan hög efteråt då. Ja. Man blir lite beroende av det.
Och tufft och mycket tränar ni. Jag brukar skoja, jag spelar bordtennis i Liljomshallen. Så jag brukar träffa brottarna i omklädningsrummet. Jag säger att börja med bordtennis istället. Det är inte lika jobbigt. De berättar för mig om 302 pass om dagen, 6 dagar i veckan. Och det är en enorm mängd.
Nej, men det är ju det, brottning. Jag har ju provat på väldigt mycket idrotter och inte för att lyfta min egen sport. Men jag tror att det är nog en av de absolut tuffaste idrotterna, just för att du behöver alla de här kvaliteterna för att bli en bra brottare. Du behöver vara extremt stark, du behöver vara väldigt uthållig, tåla mycket mjölksyra. Du behöver vara väldigt mjuk, smidig, akrobatisk. Vi tränar ju volter framåt då, och sen ska du också vara väldigt teknisk, mentalt och fysiskt starkt. Alltså alla de här kvaliteterna behöver man för att bli framgångsrik i brottare. Det räcker inte att bara vara stark eller bara uthåll eller bara tekniskt. Så att den kombinationen är väldigt tuff. Men samtidigt gör ju den träningen väldigt, väldigt rolig också, för den blir väldigt allsidig. Vi kan ju vara simma ena dagen, springa nästa, brottas ner i gymmet och lyfta tungt. Så att det är väldigt allsidig och rolig träning på så sätt.
Är det någon skillnad på träningen när det gäller grekisk romerstil och fristil? Tränar ni olika?
Ja, det gör vi. Grekisk-rom, det är två olika stilar för någon som inte vet det. Grekisk-romerstil, då får man ju ta grepp då, från midjan uppåt. Och fristil så får man ju även ta i benen då. Och fristilarna, de är lite smalare, de är inte lika fysiskt starka som vi är i grekisk-romerstil. De är kanske lite bättre kondition också då. Men alltså, vi ska ju kunna lyfta, vi ska ju vara som lyftkranen, vi ska kunna lyfta dem från marken och kasta dem då. Så att vi tränar ju lite mer styrketräning, mera olympiska lyft, som frivändningar och ryckstöt tränar en del av också. Så att mycket lyft och så då. Så att det skiljer lite styrka och uthållet. Sen är ju fristilarna, de är lite mjukare, de är som katter, de dyker ner på ben och de hamnar i, ser ut som nästan slår knut på varandra ibland. Medan vi är mer explosiva och mer kraftfulla då.
Ja,
men jag har tränat både och jag är svensk mästare i fristil och grekisk-romerskt också. Men det finns inte riktigt, det har inte funnits så bra förutsättningar för att bli bra i fristil i Sverige med duktiga tränare och så. Så därför blir det att många tränar både fristil och grekisk. Men sen när man kommer upp mot kanske 15-16 år, då väljer man vilken grej man vill satsa på. Då blir det att de flesta väljer grekisk-romerskt om man vill satsa på att bli en duktig internationell brottare.
Vilket är ditt absoluta favoritgrepp? Alltså var det fin, alltså göra tunnel i fotboll, var det liksom, var det ja, men vilket grepp vill man vinna på? Alltså, ja. Frank Nelson, eller Frank Andersson vann på en halv Nelson, va? Ja, men alltså, vad känner du? Vad skulle vara finast för dig?
Eller? Ja, men där var väl nästan problematiken för mig. Jag, nu låter det nästan lite skryta, men jag var väldigt teknisk. Så att jag bärskade många olika grepp. Och det gör att med vissa kanske har ett, två, tre favoritgrepp. Och det, ibland kan det vara bättre att liksom vara bra på ett kast man kan göra på vem som helst än att man kanske har 20 kast man bärskar rätt bra. Så att jag fick ofta bestämma mig för vilket kast jag skulle satsa på inför nästa mästerskap. Nu nöt jag på de här två, tre greppen. Det här ska bli mitt segervapen i just det här nästa mästerskap. Men jag skulle väl säga kanske smidig bälte då, lyfter, när man lyfter från parterre och kastar. Där var jag ju stark på just det lyftet då, och kunna lyfta då. Men däremot min svaghet, för det, och sen var jag ju explosiv då, så att, och det som har mycket snabba muskelfibrer, då har man ju lite problem med uthålligheten. Så jag fick jobba väldigt mycket på min uthållighet och kondition då. Och det var ju mina konkurrenters ofta taktik, att försöka hålla sig undan, akta sig första perioden, framförallt att jag skulle bli lite trött då, och trötta ut mig då. Så det, där fick jag nöta mycket hårdare.
Mm. Om vi går till taktik och bedömning och liknande, det är ett litet gissel i brottning, eller hur?
Ja, det har ju varit det. Tack och lov har det blivit bättre, måste jag säga. Men det har ju varit... jag vet ju att brottarna själva vill tysta ner det, för de vill inte smutskasta sporten. Men det har varit en del av vår sport, den korruptionen som har varit. Där domare har hjälpt varandra, det har gått att muta domare. Jag menar, du har alla de här sovjetstaterna som hjälper varandra. Dömer du för min så dömer vi för din gubbe och så vidare. Och det är många, många, många som har blivit bortdömda genom åren. Det har hänt varenda mästerskap i stort sett.
Ja, jag minns dig, Aten, 04. Berätta.
Nej, jag kom ju dit som favorit, regerande Europamästare, världsmästare. Jag hade inte förlorat en match på över ett år och etta på världsrankingen och kände att nu ska jag ta hem guldet här. Och jag hade studerat alla motståndarna, jag hade gjort en motståndsanalys, jag hade stenkoll på alla motståndarna. Men ryssen då, som jag hade besegrat tidigare då, han kom inte, utan de hade skickat en annan ryss, Gugashvili, som var fyrfaldig världsmästare, men som hade slutat för 5 år sedan och hade gjort comeback och tränat i det tysta då. Och jag tänkte, det var den enda killen som jag hade. Jag hade ju inte studerat, jag hade ingen koll på han alls. Jag hade aldrig mött han och så vidare. Och han hade ju lagt av för så många år sedan. Och helt plötsligt så kommer han till OS då. Och vi var väl runt 20 brottare som hade kvalat. De 20 bästa världen kvalat in då. Och när jag tittar på lottningen, det lottas ju efter invägningen. Då ser jag att jag möter Gugashvili i första matchen. Men jag var i bra form, jag hade stort självförtroende, jag kände att jag ska besegra honom ändå då. Men just Ryssland har ju en stark brottningsstation som har haft väldigt, väldigt mycket makt då. Så att ibland har man varit tvungen att både besegra brottan och domarna för att kunna besegra ryssarna i de här stora mästerskapen. Och det är en match som det står lika efter full tid då. Då hade man en regel som man hade tagit bort, som var krysstakskoppling. Domaren singlade slant och då kom min färg upp. Det betyder att jag får välja koppling från stående, koppla runt med motståndare, runt livet. Man kan välja vänster eller höger sida, och han kopplar runt mig också. Men eftersom jag fick välja sida, det betyder att jag måste ta poäng inom 30 sekunder. Annars får jag en varning och en etta, och han vinner matchen. Och då får man en etta om man trycker ut motståndaren utanför, eller kastar han då. Och jag hade tränat in en sak, om det skulle bli den här krystaskopplingen, så skulle jag liksom föra han till mattkanten. Och så skulle jag titta på klockan, och sen när det var 5 sekunder kvar, då skulle jag trycka och kung och fosterland och pressa ut dem motståndaren. Så precis som jag hade tränat in, det står lika, det blir krystaskoppling, en otrolig jämn match mellan mig och Gugashvili, och jag får liksom tag, och han tar tag om mig, och jag vrider han direkt mot klockan så att jag ser klockan ticka ner. Och han behöver ju bara stå kvar, det är hans målsättning, 30 sekunder så han vunnit matchen. Och det är första omgången på OS då, i Aten då. Och när jag ser klockan ticka ner då, 7, 6, 5, då ger jag och trycker allt och trycker av han från mattan då, och får en poäng och vinner matchen. Då kommer hela den ryska delegationen kommer ner, och jag skriker liksom att de ska gå tillbaka, de har inget där att göra. Pratar med domarna, de börjar slänga in massa domare från andra mattan och så vidare. Och sen så ändrar de resultatet. De ger en poäng till ryssen. Och vi alla säger, för vad? För vad? Ja. Hur kan ni ge en poäng? Jo, de svarar knappt.
Fick in ingen motivering. Nej. Överhuvudtaget.
Och då kliver jag av mattan och så står ju filmkameran där och det är 4 års stenhård träning och mycket man har försakat i tiden och jag säger bara, nu lägger jag av med den här idrotten. Det var min sista match. Men, eller nu lägger jag av med den här smutsiga idrotten, så här. Och så gick jag, så åkte jag ut i öarna och visade dem aldrig mer på en brottarmatta då. I tävlingsmässigt då. Tränade gjorde jag ju, men nej, så det var ju, jag menar, det, när man känner att en motståndare är bättre, då har jag, det, visst, man kan bli sur och arg, man har torskat en match, men att förlora när man liksom känner sig bättre och vet att man skulle ha stått som segrare, det är svårt att beskriva.
Vad lärde du av det? Kan man säga att du drog någon lärdom av att bli så orättvist behandlad?
Ja, det är en bra fråga. Men man känner sig otroligt maktlös. Man känner att man kan inte göra någonting. Du är så otroligt maktlös. Det är som att man behöver skrika ut i hela världen att liksom, jag är bättre, jag ska vidare och så. Men
4 års stenhård träning, inte bara 4 år, det är ju massa år innan det.
Ja, massa år innan det, visste du så. Så att, nej, men någonstans så utvecklas man väl som person. Framförallt alla kriser man har varit med och tuffa tider i livet, det utvecklar ju sam. Så att säkert ligger har jag fått ut mycket av det också då. Men jag bestämde mig för att aldrig mer tävla efter den matchen då. Jag började träna och jag hade funderingar på att satsa vidare till Peking 2008. Men när jag låg där hårt så kände jag kunde inte underkasta mig den där tuffa träningen längre. Jag kände fasiken, jag hade inte makt över mitt resultat längre. Jag tänkte att fasiken, tänk om det händer igen. 4 års stenhård träning. Jag hade gått igenom separation och lämnat familj och var nästan aldrig hemma och så vidare. Och så ska jag gå igenom det här i 4 års tid till då, och sen så kanske det händer igen. Mm. Det är inte värt, kände jag. Och då bestämde jag mig ändå när jag började träna inför Peking då, att nej, jag lägger ner det här. Så jag la skorna på hyllan då.
Hur kändes det att ta det beslutet? Rihanna, du kände själv, sa du innerst inne, att du inte var beredd riktigt att ge, att satsa precis allting som du hade gjort tidigare. Men ändå, det...
Men jag kände det hade... Det gjorde för ont att liksom satsa 4 år till och bara tanken om att det kunde hända. Fick att jag kunde inte pressa med det här maximala som krävde. Jag tog ut mig, men inte det här sista för att vinna ett olympiskt guld då. För att jag kände att jag kunde, som sagt, inte påverka det själv längre. Så kändes det.
Du sa att det har blivit bättre inom brottningssporten. På vilket sätt har det blivit bättre?
Det är en ny ordförande för United World Wrestling, som det heter, förbundet, internationella brottningsförbundet, Nena Lalovic, som jag tycker är väldigt bra. Han har jobbat väldigt mycket mot den här korruptionen och försöker få en renare sport och på så sätt, och jag tycker att han har lyckats bra. Han har ändrat reglerna som gör att inte domarna har samma makt längre, så att jag tycker att det har blivit mycket mycket bättre. Mm. Men det finns fortfarande saker att göra. Jag var ju med och kommenterade OS nu i Rio och såg några matcher så där tycker domslutet inte var riktigt rätt.
Vilken timing, någon granne som börjar borra i väggen här.
Ja.
Det får de slut. Och sluta med det.
Får gå upp och dra en handling.
Ja, du får precis, kan du inte visa. Ja, men jag tänkte på det när du är ute på stan, apropå vi skojar till det lite här, men är det många som vill komma fram och brottas med dig om du står i baren? De har fått lite för mycket innanför västen, händer det?
Det är sällan, det händer någon gång ibland, men det är mer att de ska bryta arm.
Okej.
Men jag brukar säga det, du ser för stark ut för mig, så jag vågar inte, då brukar de nästan skämmas och går de därifrån.
Ja, men din karriär är ju enastående. Jag sitter ju med meritlistan här. Du har gått från 82 kilos klassen då, som du tävlade i OS 96, när du slog ut Dan Henderson, den här legenden, MMA-legenden. Ja, berätta om den historien, för den är ju lite omtalad.
Ja, Dan, vi... Han var i spårvägen ibland och tränade. Så att jag hade tränat med han lite grann då, men då var jag mycket lättare. Han var en tyngre viktklass då. Men sen så gick jag upp då, och sen så möttes vi första gången då, mm, i OS Atlanta. Han var ju stort medaljhopp då, och hemmaplan Atlanta och så vidare. Så vi möttes i kvartsfinalen där. Och Dan var ju känd för att vara en riktig fuling. Han brottades ju riktigt aggressivt och fult, mentalt stark. Inte så teknisk sådär, men riktig hårding. Och man visste att liksom, här blev man, här gäller det, är krig när man kommer upp. Det är skallningar och så då. Så vi, nej, vi hade mötts en gång tidigare. Så vi hade mötts en gång tidigare i Italien. Och då hade han ju skallat sönder hela mitt ögonbryn. Så jag fick ju sy över 20 stygn då, sprack hela ögonbrynet då. Och han fick sy, jag tror det var 7 eller 8 stygn då, under ögat. Så vi satt ju inne på sjukan samtidigt, skulle syra samtidigt. Och garvan då, för han tyckte att jag fick sy många fler stygn än honom. Så han tyckte att han vann den matchen då. Och de fick ju bryta matchen, för det var så mycket blod där de möttes. Så nu möttes vi ju då i OS Atlanta igen då, 96.
Hans hemma...
Ja, hemmaplan då. Och en match där jag tog kommando direkt då. Men han brottade sig riktigt ful. Jag blödde, jag fick tejpa även där då. Blödde i ögonbrynet och skallade. Och sen i slutet av matchen, så när han låg under med 3-0 då, så försökte han göra en riktig fuling. Alltså han hoppade på min armbåge, så att armbågen hoppade ur le. Och sen hoppade den tillbaka då. Vilket gjorde också att jag drog av ett ligament i armbågen då. Men jag vann matchen efter det där kriget. När jag vaknade upp då dagen efter, jag hade ju så otroligt ont i armbågen. Det var nästan som jag hade en handboll på armbågen. Var så otroligt svullen. Och skulle brotta semifinal. Jag skulle möta Hamza Yerlikaya, nationalidol då, olympisk mästare från Turkiet då, och i semifinalen. Och läkaren sa, Martin, kan du verkligen brottas? Det spelar ingen roll om armen så av, så ska jag upp och brottas i semifinal då. Och då sa han, vi ska dra in en lokalbedövning och bedöva det här, försöka bedöva det. Men jag är så rädd att göra det, sa han, för det ligger en nerv precis här. Och träffar jag den, då blir den armen alldeles som förlamad. Så han var jätterädd och sa, du måste säga direkt om det sticker då. Och så drog han in den här sprutan, han var så orolig då. Men drog in den och det kändes bättre då. Men matchen som var innan jag skulle upp, den tog så lång tid. Så den här bedövningen började släppa och det gjorde onda under igen då. Och han fick det in i ytterligare sprutan, den stackars läkaren då. Han var alldeles kallsvettig där då. Men jag gick upp på den här mattan då, med den här svullna armbågen då, och en stentuff match då, som jag förlorade med en poäng då, mot hans minsta möjliga marginal då. En match som jag förde då. Men han brottades väldigt defensivt och lyckades vinna den här matchen med en poäng då. Så nej, men så det var ju OS Atlanta då, så att, ja. det var nära, men nära skjutningen har.
Den här Danny Henderson, vi var inte förbannade, alltså bara fasen, han hoppar på armbågen, han skallar dig, det är ju tjuvtricks, det är inte alltså, hur reagerar du?
När man kom ut som svensk så där, när man började brottas nationellt, då var man ganska förvånad. Man var inte van vid den där fula typen av brottningen. Man mötte liksom ryssar och georgier och armenier som var liksom stenhårda. Men man lärde sig ganska snabbt att liksom, det tar en smäll och så ger man en ännu hårdare tillbaka då. Så att det var ju som med den. Jag menar, jag krigade ju och gav liksom ännu hårdare smälla tillbaka. Så det var ju så. Men det var ju tuffa matcher. Och det var ju ibland så att han borde bli diskvalificerad, tycker jag, så som han brottades då. Men sen gjorde han ju rätt. Han hoppade över på MMA istället. Och där får man ju slåss och på alla möjliga sätt. Och där blev han ju världsmästare och han i bältet. Och gått väldigt, väldigt bra för honom.
Ja, han slutade ju bara för något år sedan.
Ja, precis. Sen borde han kanske ha lagt av lite tidigare, tycker jag.
Nästan 50
bast och fortfarande fightas. Men det var ju inte långt ifrån här något år sedan att han vann bältet ändå. Så att, trots att han var väl 47-48 eller sånt där. Så otroligt.
Ja, då har vi tagit två. Ska vi ta OS 00 också då?
Ja, OS blev ju aldrig min tävling tyvärr. Trots att jag hade kapacitet och var favorit och två av mina olympiska spel då, och även i Sydney då. Jag var Europamästare, etta på världsranken, hade inte förlorat någon match på över ett år där också då. Men då är det så där, i brottning och många idrotter så studerar man varandra väldigt mycket, och jag hade tränat in ett nytt kast som jag inte hade visat för någon då, bara gjort på träning då, och jag hade nött på det här under väldigt, väldigt lång tid.
Hur kom man på ett nytt kast i denna enormt gamla idrott, brottning? Hur uppfinner man ett nytt kast, Martin?
Ja, ofta det vi säger nytt kast då. Det är, man kan ju säga att det är små förändringar på ett redan befintligt kast då, men man gör det lite annorlunda, man kanske startar lite annorlunda för att för att inte motståndaren då ska upptäcka det här och lära sig försvara sig mot det här då. Så det var ett visst ett lyft då, men så där jag hade en variant på det här då, som var nytt då, som ingen hade sett tidigare. Och det här hade jag nött på träning och blev bättre och bättre. Jag hade över ett års tid hade jag nött på det här, och till slut var det så bra så jag kände att jag kunde göra på vem som helst på träning. Och det här skulle jag vinna OS på. Det var ingen som skulle kunna stå emot det här då. Men sen så 5 veckor innan OS så säger jag att nej, men jag vill testa det ändå på en tävling och få med mig det här mentalt och veta att det funkar även på match till OS då. Så att vi väljer ut en liten tävling i Polen där vi visste att här fanns inte mina konkurrenter, och det började närma OS och många ville inte tävla mer när det var nära in på det. Men jag åkte på en liten tävling. Jag var i mitt livsform, både mentalt och fysiskt. Jag kände liksom, nu ska jag dit och ta OS-guld här. Jag ska få revansch för min semifinal i Atlanta OS här nu, och skadorna som hade varit där. Och möter en polack första matchen. Han blir nedrund per terre. Jag får ett bra liksom grepp på honom. Han ligger på mage på mattan och nu ska jag testa lyftet för första gången då. Hoppar på sidan, explosivt. Pang, lyfter han klockrent så att det, så stod jag med henne i famnen då. Yes, kommer jag tänkte. Jag sitter precis som jag tränat upp. Och då ger jag mig iväg och ska kasta, men då glider mattbitarna, det är ju liksom mattbitar under det här skynket. De glider isär lite grann när jag är dåliga på ska mattan. Så min fot fastnar mellan mattbitarna och nästan killar fast. Och jag roterar, men samtidigt som man kastar så roterar man ju. Så att jag roterar ju med min motståndare i famnen liksom nästan ett varv, och hör hur det bara pang smäller till då i knät. Och allting svartnar och ramlar ner där. Och nästan när jag tittar på ögonen så ser jag ju tränarna bära av mig från mattan. Och jag tänkte, herregud, det är inte sant. Det är 5 veckor kvar till OS. Det kan inte vara möjligt. Och man försöker ju ändå hitta positiva tankar på positivt self-talk då. Och känner som att man vill vrida tillbaka klockan. Men förstod att det var något allvarligt då. Flygs hem till Sverige då. Och artrokliniken, Sofia Hemmet. TV-sporten är på plats, stora dagstidningarna. Det stora liksom frågan var om ett av våra största medaljhopp till OS i Sydney skulle kunna vara med eller inte. Hur allvarlig var den här skadan? Och jag kommer aldrig glömma då när läkaren kommer ut och säger att tyvärr Martin, men bland annat ditt inre ledband är helt av i knät. Vad jag också fick reda på senare i karriären till och med när jag slutade, så var ju att även främre korsbandet var också då, vilket de inte såg då. Jag hade så mycket muskler så att knät var ganska stabilt ändå när de tittade stabiliteten i knät. Men efter den svåra skadan så läkarna avrådde mig för att vara med. Men jag bestämde mig att jag skulle trotsa läkaren åka dit ändå då och försöka. Så att jag satt på en stol och körde med ett par hantlar de sista 5 veckorna i stort sett. Tejpade ihop igen så jag inte kunde böja nästan, och åker iväg till Sydney. Lyckas ta mig till kvartsfinalen då. För en gångs skull så fick jag en kanonlottning. Jag hade en väldigt, väldigt bra lottning i stort sett ända fram till final, där jag skulle då i sådana fall få möta Hamza Elekaya. Men i kvartsfinalen då så mötte jag en ungrare då, som jag på pappret skulle besegra enkelt då. Men jag lyfter upp honom med ett ben i stort sett då, och sen så kastar, men tappar kopplingen i luften och hamnar runt på min rygg då, och tar en poäng och vinner på den poängen då. Och sen kastar jag en handduk, så jag blev sexa då. Hade fortfarande chans då att ta brons då, men efter den, med den skadan jag hade då, så bestämde jag för att kasta. Så jag blev sexa där då med mitt knä då. Så att med facit i hand då, så OS blev ju aldrig riktigt min tävling. Men jag har ju tänkt på det många gånger, och det finns så många människor som går och grämer sig och det man inte klarar av. Men vem har lyckats bli världsmästare, Europamästare? Och det är det här jag vill minnas. Det är det, jag har haft en fantastisk karriär, och det är det jag vill lyfta fram, både för mig själv och för andra också, och inte alla misslyckanden. Nu kommer vi in på de här OS såklart då, men det är en del av min karriär. Men jag har fått uppleva så otroligt mycket och lyckas med mycket, så att jag är väldigt, väldigt glad och stolt över min idrottskarriär.
Du är inte rädd för smärta, va?
Nej, det är inte. Och sen så har jag hört det där att man upplever smärta på olika sätt. Och det har jag funderat på många gånger. För att ja, man har ju ont hit och dit och till och från, och man tränar och står i och sådär. Men jag vet inte, det känns som att jag på något sätt inte fokuserar på smärtan. Jag tror att jag klarar mycket smärta. Jag vet inte, det känns så.
Jag upplever också som att du har gått emot rätt mycket smärta.
Ja, nej, men jag tror det. Sen är det klart, det är aldrig roligt att ha smärta, ont och sådär. Men, Men jag kan ju märka på folk som har ryggont och sådär, som man själv har. Vi har haft diskbråck i nacke och rygg och sådär, och man har hört liksom att folk de kan knappt leva. Men på något sätt så känns det som att jag kan koppla bort det där ändå då. Även om det är jobbigt såklart, det ska man inte sticka.
När du brottas och sen går upp och så ska du möta en kille som du vet att du är ganska jämn med. Och så, alltså det är ju lätt att bara tänka på knät eller armbågen eller vad det nu är för någonting som du har ont i diskar. Eller att fokusera på det, att hitta ursäkter.
Nej, men så är det ju. Men som elitidrottare och framförallt som brottare så har man alltid ont någonstans. Så man var ju glad så länge man inte hade någon allvarlig skada. Men man hade ju alltid ont någonstans. Det kan vara allt från någon stukad fot till någon finger som hade hoppat ur le, eller någon ledband som var uttämt. Så att de få gångerna man kanske kände att man inte hade så mycket, alltså man inte hade så mycket skavanker, då blev man nästan orolig. Så tänkte man, fast jag kan ha tränat tillräckligt, är jag verkligen i bra form, kunde man känna då. Tidigare då. Men så att man på något sätt så vande man sig med att leva med smärta då, till en viss gräns såklart. Det är klart att det hämmar om man har en riktigt allvarlig skada, det är klart.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ditt första mästerskap stora var 93 då, VM, du blev VM-6a. Då var det 82-kilosklassen. När du avslutade karriären då, så var det 96-kilosklassen. Var det en naturlig resa att du blev starkare, du blev större ju mer man du blev, eller hur är det där att byta viktklass? För det är inte helt oproblematiskt, jag har förstått, både upp och ner.
Nej, det är tufft både och. Och jag skulle säga att det är tuffare nästan. Det är nog tuffare att gå ner, eller det är nog tuffare att gå upp i vikt. För det är inte lätt, det ska vara kvalitetskill om du ska byta viktklass. Det är ju muskler vi lägger på det. Och underkasta sig som jag gjorde då, stenhård muskeluppbyggande träning, styrketräning för att lägga på med muskelmassa, men ändå bibehålla den här smidigheten. Det var väldigt, väldigt tufft och jobbigt. Det var lättare att gå ner i vikt och basta och dra in på käk och dryck och så vidare och lägga om träningen för att gå ner i vikt. Och det tycker jag var lättare, även om det var tufft i sig också ibland såklart. När man inte fick äta så mycket på de sista veckorna då.
Du, det finns säkert, men jag kan inte erinra mig något sån här riktigt dopningsfall i brottning som i cykel och i friidrott och längdskidåkning och vad det är. Men jag menar, i såna här sporter när man ska gå upp och ner i vikt, du var inne på domarna tidigare att de såg lite mellan fingrarna. Hur är det med såna saker? Kan man uppleva det, eller kan man misstänka någon motståndare som helt plötsligt, jädra vad han har blivit stor?
Och det är klart man kunde misstänka, och man såg ibland brottare som utvecklades väldigt, väldigt snabbt och sådär, just muskulärt och fysiskt då. Men jag tror ändå att brottning är en sån idrott där man inte har så jättestor nytta av att ta steroider på det sättet, att man, det är väldigt mycket teknik också då, och det är hela tiden en balans, och då får du också byta viktklass och möta större starkare grabbar om du lägger på för mycket muskler. Men det är klart att du har en fördel, men det är klart det finns ju några dopingfall varje år. Men det går ju inte att jämföra om man tänker med cykel och cykelsport och såna, och tyngdlyftning och så. Och så då. Men det förekommer ju självklart, det gör det ju. i flera nationer, som några som åker dit varje år då. Men i Sverige har vi inte haft något fall på många år. Vi har väl haft någon mindre som kanske inte är så kända, men det har varit väldigt, väldigt
få. Ja. Ja.
Thomas Johansson var väl,
ja, just det, Thomas.
84 i Los Angeles då.
Ja, det var en, det var, ja, det glömde jag. Men i övrigt har det varit ganska så med tanke på att det är en sån sport som man tänker sig att det kan vara fördelaktigt.
Jag tror mer fördelaktigt om man skulle ta någonting för uthållighet. Och det tänker inte många på, att det är så otroligt mycket kondition i brottning. Och jag tror mer att om man skulle ta EPO eller någon sån som cyklister och skidåkare har ertappats mer där, tror jag. Och det tror jag inte man i alla fall tidigare har tittat på så mycket om brottningen. Man tittar mer på steroider och på anabola steroider. Så att där tror jag att man skulle ha mer nytta av brottning i sådana fall.
Hur mår brottningssporten idag som du ser? Nu när du kan titta lite från sidan.
Nej, men efter jag slutade min karriär så ändrade de reglerna. Och de gjorde brottningen väldigt tråkig. De tog bort i stort sett den stående brottningen. Det blev kortare matcher. Det blev mer passivitet. Kasten försvann nästan helt och hållet, ska vi säga. Brottarna blev som tyngdlyftare, nästan bara väntade tills de skulle få parterövertag då, och försöka lyfta från parterren då. Och sen så blev det ibland att blev det 0-0, och så singlade de slant om vem som skulle i stort sett vinna perioden. Och det gjorde att publiken försvann, och till och med vi gamla brottare slutade titta på brottningen. Men, och då hotades med att de skulle ta bort brottningen från OS-programmet på grund av regeländringar, korruption och så vidare då. Men då kom den här Nenad Lalovic in då, den här serbiska presidenten då i Internationella brottningsförbundet, som har gjort otroligt, förändrat brottningen radikalt då, och gjort förändra regeländringar och allting. Så jag skulle vilja säga att brottningen har nog aldrig mått bättre än vad den gör idag. Det är otroligt rolig brottning, det är mycket kast, det är mer snabba matcher. Jag sitter och njuter när jag tittar på brottningen då. Jag var så förvånad när jag åkte till året innan då, jag skulle kommentera OS Rio, så åkte jag och tittade på VM i Las Vegas då. Jag satt med gåshud på läktaren. Jag var så stolt och glad över att se min idrott som jag älskar så mycket, och se brottningen igen, att hitta tillbaka där den hör hemma. Och publiken har hittat, det växer så det knakar, det växer med antal länder. Det är ju en väldigt stor sport internationellt, vilket inte många tänker på. Det krävs ju inte så mycket, det är ju bara en motståndare, och det är någonting som vi gör väldigt naturligt. Man kan
gammal från antiken,
ja, världens äldsta idrott. Ja. Men jag menar, det är var man än åker hela världen kan man titta, man är nere och tittar ner på stränder och så där, barn brottas naturligt och mäter krafter på det sättet, så att nej, brottningen mår väldigt, väldigt bra tycker jag. Men sen så är det klart, det finns saker att jobba på när det gäller de här bortdömningarna fortfarande. Där domarna har lite för mycket makt ibland. Alltså just de här, de kan döma passivitetsvarningar och så poäng till en domare. Det måste man ta bort då. För det gör att domarna kan döma passivitetsvarningar och bestämma själv vilken av brottarna som ska vinna då. Om inte en brottare är överlägsen, men på toppen och semi från VM och så vidare och final, då är det ju så små marginaler, så att det är inte ofta någon är så överlägsen.
Är det så där man tittar på domarna? Domarna kanske, poängdomarna också? Nej. Eller alltså, vet man, har man koll på domarna som brottare?
Ja, men det gör man. Men bland annat det man gjorde, det är att ens ringhörna då kan begära en challenge. Ja. Då kastar man in då som en kub på mattan. Och då så videogranskas den här situationen då som domarna har dömt, som man tycker är feldömd. Så om jag tycker att min adept då, nej, den där situationen skulle faktiskt han ha vunnit, eller han skulle inte haft poäng motståndaren, då kan jag begära den här challenge. Och då visas den här på en storbildsskärm över hela arenan, så alla publik ser också. Så det är ju pinsamt och svårt för domarna att döma om den här situationen. Och är det så att domarna har dömt fel, då ändrar de det här då. Och sen så poängen då, rätta till det, så får man tillbaka den här challenge då. Men om man har, men är det så att domarna tyckte att de dömde rätt, då har man förbrukat sin challenge på den matchen då. Och då får motståndaren då ytterligare en gratis poäng då. Och det är också en grej som har blivit varit väldigt, väldigt bra för brottningen då, den här challenge då. Och nu såg jag också att de ska börja med en idé som faktiskt Pelle Svensson hade, vår gamla ordförande, för länge sedan. Ja, men då tog de bort honom. Att han ville att det var en dator som slumpmässigt skulle välja ut, det är tre domare, en mattdomare och sidodomare då, som slumpmässigt skulle välja ut domare inför varje match. Och då är det så, då skulle inte domarna kunna prata ihop sig och så vidare, utan det är datan som väljer ut tre domar precis innan, bara någon minut innan de ska upp på mattan då. Och det såg jag nu att de håller på med också ska förbättras. Så att det händer mycket och sporten har blivit renare på så sätt också.
Den största brottningsnationen i världen, var är brottningen störst?
Mm.
Vad skulle du säga?
Det är många länder som är väldigt, väldigt starka i brottning. Många länder som man kanske inte folk känner till. Korea, Indien, USA, Ryssland. Men jag skulle vilja säga Iran är enormt stor. Fristil, tittar man på World Cup då, där de åtta bästa länderna får vara med varje år då, där är det ju Iran då, som har vunnit fristilen de senaste åren. Väldigt, väldigt stark. Det är ju deras nationalsport. De är hjältar i sina hemländer. Folk går, de här blomkonserterna att man får brotten där. Folk tar tyngder, har de berättat i Iran, och slår på öronen så att de ska få blomkonserter, för att det är så pondus att gå runt med de här på stan. Men sen forna sovjetnationerna, framförallt Ryssland är ju starkast i grek-romersk tid då. Men sen har du ju sådana som Georgien, Armenien, Vitryssland, Ukraina, Azerbaijan är jättestarka. Alla de här gamla sovjetstaterna, de är superstarka.
Ja, det har blivit EM-guld som sagt, det har blivit VM-guld. VM-guldet i 96 kilos 2003, det ser ju väldigt fint ut och är ju väldigt fint. Berätta om det. Det är så lång lista, alltså, jag tycker vi tar...
Ja, men VM-guldet i Paris då, 2003, ja. Det var ju ett mästerskap som ligger mig otroligt varmt om hjärtat då. Jag bestämde mig för att byta viktklass. Jag fick banta en del ner till 85 då och bestämde för att jag skulle gå upp till 96 kilo lätt tungvikt. Och många som tävlar 96, de väger ju över 100 normalt då. Många ligger på 104-105, så det här var ju riktiga bjässar. Och när jag bestämde mig för att göra den här resan då, så fick jag ju höra att det här skulle vara omöjligt. Jag skulle inte gå, och många av Sveriges största tränare och ledare sa att han kommer aldrig lyckas med det här då. Men jag trodde på det här och jag förberedde mig ungefär 2,5 år på det här. Och när jag kom då till VM i Paris då, så mot alla odds vad folk trodde då, ingen hade gått från mellanvikt och till tungvikt på det sättet och blivit världsmästare, så lyckades jag med den här resan. Så att det är en otrolig härlig känsla när man har byggt upp ett mål och trott på det här själv och verkligen
ingen annan trodde, eller få andra.
Precis, och jobbat stenhårt på det här. Och för första gången i min karriär, jag var ju nästan alltid favorit när jag åkte på tävling. Nu vinner han VM och nu vinner han OS, och eftersom det gick så bra på tävlingen överlag då, etta på världsranken som jag ofta var då. Men just inför det här VM:et så var det liksom, det var lugnt, och media låg inte alls på samma sätt, och de tänkte liksom det här, det kommer inte funka, det kommer inte gå då. Så att det var en otrolig
känsla. Hur kändes det då, att slippa den där enorma pressen? Var det skönt?
Ja, det var faktiskt ganska skönt att kunna ligga och lura i vassen så där, och att inte förväntningarna är så stora, och att man, jag själv visste hur bra form jag var. När jag åkte på VM så kände jag att om någon ska slå mig, då ska det mycket till. Jag är i så himla bra form nu, och jag har förberett mig så otroligt länge på det här då, så att men det var ganska skönt att kunna ligga och lura i vassen lite grann.
Är det höjdpunkten i din karriär, skulle du vilja säga det? Eller finns det någon sån här ögonblick eller någon tävling eller någonting som du känner att
Det är många, man har ju många härliga segrar, och jag har ju blivit också utmärkelse, vald till brottare professionellt i Bundesliga i många år och utsedd till bästa brottare i Bundesliga vid två tillfällen bland annat. Och då är ju alla de bästa i hela världen, alla vikter. Så det har ju varit extremt stort också då, och blivit tysk Bundesliga-mästare då, några gånger. Så att, men det måste ändå vara mitt VM-guld 2003 då, i Paris ändå, på det sättet jag gjorde det, och just gå upp en viktklass då, och som folk sa, och det var ju väldigt, väldigt revansch för mig att på så sätt då, efter skador och det som jag hade haft, och ändå komma tillbaka och lyckas med det. Så att det på något sätt så finns det med mig, och ofta när man står för utmaningar, det kan ju vara mästarnas mästare eller vad man nu pratar om, så vet jag liksom, jag kan gå igenom berg, jag har gjort den här resan, jag har klarat av den här resan, jag kan klara vad som helst. Och under tiden jag gjorde den här resan så hade jag gått igenom en separation, jag hade två barn jag skulle ta hand om och få allting att funka och försöka också klara med ekonomiskt. Det är ingen sport man blir rik. Nej, på brottning. Så att allt det här hade man ju, och det var en tuff tid att gå igenom då. Men så det är många gånger jag känner att fan, jag grejade det här. Det jag kan klara vad som helst. Det här är ingenting mot vad jag klarat av och gjort tidigare. Så det är starkt med som människa och person, tycker jag.
Och bottennappet, var det den där trasiga halvdana mattan nere i Polen inför OS, eller du liksom, är det det ögonblicket som,
ja, rent idrottsmässigt så är det. Jag var i så otroligt bra form och förberett mig så länge, så att nej, men det var tufft såklart. Man har 5 veckor kvar till OS, man är i sitt livsform och man ser det här målet och den här drömmen, och sen så kraschas det sönder då. Så att det var väldigt, väldigt tufft då. Men det har åkt igen, det är de misslyckanden, det är många misslyckanden och hinder man har stött på genom åren. Det har ju format den väldigt, väldigt mycket. Och återigen, precis som jag sa innan, våga bli en vinnare. Man måste våga misslyckas för att bli en mästare. Och alla de här nederlagen och hindren man satt på, det är det som har format den, och det som också gjorde att man blev bäst i världen till slut.
Ja, du var inne på det, pengarna. Du var proffs i Bundesliga. Du är fantastiskt framgångsrik. Hur ekonomiskt, du var inne på dig själv. Det är inga stora pengar. Du kan ju snegla på fotbollsspelare och hockeyspelare och i stort sett vilken annan sport som helst. Boxarna. Där är mycket större pengar. Hur mycket tjänar en bra brottare idag som är proffs? Alla är proffs, men alltså som är proffs i Bundesliga eller...
Ja, men en brottning är det så. Det beror lite på vilken typ av person du är. För att du är så beroende av privata sponsorer. Är du medial, då har du en fördel om du kan stå och prata inför publik och kanske hålla föreläsningar och är väldigt medial, så då har du lättare. För att det är inga direkta sponsorer, företag som står på kö annars, och du får ingenting från ditt förbund. Nej. Sveriges olympiska kommitté, är du bland de bästa i världen, då kan du få ersättning från Sveriges olympiska kommitté då. Men det är ju framförallt, går det till din satsning, så att du kan tävla och utomlands och allting där och komma ut då. Så att, och sen Bundesliga lite grann. Men där hade väl jag en fördel då, att under tiden jag tävlade i Bundesliga då, så var det bättre pengar där nere. Sen fick ju alla EU-brottare också börja då och vara med där. Och då dumpades ju lönerna när Polen och alla de här länderna då kom och brottades billigare, de som har mycket brottare då. Så, men jag själv kunde ju bara i Bundesliga, kunde man dra in en år som vanlig svensk årslön ungefär. Så att jag kunde ju leva på en brottning. Och så hade jag var ju lite mer framåt sådär kanske än vad många brottare var. Och hade en del sponsorer. Så att jag kunde ju leva bra på en brottning till slut. När jag väl var på toppen. Men ofta är det ju på väg dit man behöver hjälp. Och där fick jag ju klara mig själv och ha massa olika ströjobb och
för. Vad har du jobbat som då?
Ja, allt. Flyttgubb.
Ja, bra träning.
Ja, expressarbetare. Det var ju, stod i dörren, det var garderoben, det var, jobbade på dagis, alla möjliga olika extrajobb för att få det att funka. Men apropå det, när jag jobbade som flyttgubbe då, det kommer jag aldrig glömma. Jag tog det där som träning. Så jag sprang upp och ner för trapporna med tunga grejer, och de här mina medarbetare, de var ju skitförbannade på mig. Fan Lidberg, nu får du för fasiken lugna ner dig. Vi går per timme för fasiken. Vi tar ju en sidigbärg i en kartong, så tar vi en sittning på en kvart. Som en kartong till. Vad fan, det skryper i kroppen. Det klarar jag alltid, jag måste röra på mig, sa jag. Ja, jag förstörde hela deras timtax.
Ja, som en maskina.
Nej, men det har ju också format. Att man inte har, liksom, man har inte fått allt gratis. Man har fått kämpa hårt för att tagit sig dit. Men jag var ju väldigt glad sen att jag kunde leva på min idrott då. Men sen kände jag också, när jag levde på min idrott, så kände jag att bara hålla på och brottas, jag kände att jag vill göra någonting annat. Jag behöver få stimulans, träffa andra människor, prata om andra saker. Och många idrottsmän överlag, de blir ganska insnöade. De kan bara prata om sin egen idrottsgren och kan bara träffa umgås med likasinnade människor då. Så att jag drog igång eget bolag ganska tidigt då, företag då, och kände att det gav mig väldigt mycket. Sen kunde jag ju ta helt ledigt då. Jag hade kollegor och så då, och kompanjoner då, som partner, som jag gjorde att jag kunde koncentrera mig på brottningen när jag väl behövde 3-4 månader inför ett mästerskap. Men sen var det skönt att kunna jobba där vid sidan också. Och det kände jag att det gjorde mig till en ännu bättre idrottsman. Och det ser jag ju min egen grabb då, som spelar fotboll och så idag, att liksom träna och så ligga och vänta på nästa pass liksom, nästa dag. Vad är det för liv? Så jag är ju på honom liksom, du måste göra någonting. Jag bara, gammal, jag ska inte jobba. Nej, jag vill koncentrera mig på det här.
Han är, han är fotbollsspelare. De tränar ju hälften så mycket som en brottare med ens det.
Ja, jo, precis. Nej, men jag tycker, och jag vet att det gör inte en bättre idrottsman också om man får göra andra saker. Det är idrottskvinnor, det är en viktig del. Många glömmer bort det.
Mm. Vem är den bästa brottare du mött?
Nej, men det måste jag väl säga. Det är väl ändå Hamza Erlikayar. Det var ju min ärkerival. Mm. Jag har ändå plus statistik på honom. Jag besegrade honom flera gånger än vad han har slagit mig då. Men han blev ju tvåfaldig olympisk mästare. Han har, tror, 3 VM-guld, om det är 5-6 EM-guld. Alltså, det är en fantastisk... Det är ju Turkiets nationalidol. Nu är han ju Erdogan, presidentens högra hand. Han åker runt med honom över hela världen då, eller framförallt Turkiet. Mm. Men, och det har väl gjort att han har blivit lite impopulär också bland de som inte gillar Erdogan, då, presidenten i Turkiet. Då. Men en fantastisk brottare. Och jag tycker en härlig människa också. Det var ju många brottare som man liksom hatade vid sidan av mattan också. Det var krig på mattan, det var krig när man såg dem vid sidan också, stort sett. Men Hamza var en sån där. Det var en kille. Vi hade alltid stor respekt för varandra, både på och utanför mattan då. Och han har ju skrivit sin bok som har blivit väldigt populär i Turkiet och som många turkar här har berättat om och läst, att han har skrivit mycket om mig då, att jag var hans värsta ärkerival och så då. Men ja, jag slog han ut honom i VM några gånger och han slog ut mig då, bland annat OS i Atlanta då. Så ja. Så det var väl en fantastiskt duktig brottare. Väldigt, väldigt intelligent, smart. Väldigt taktisk var han. Och han var till och med taktisk utanför mattan. Han såg till att alltid hålla sig god vän med domarna och nästan så att han smörade och kramade om dem vid sidan. Så han låg bra till även där. Och i matcher, han gillade ganska lågt, han var ju stark explosiv, så han ville ha ganska lågt tempo då, så att han ofta så låtsades han få en skalle i början av mattan så här, så att, eller av matchen då, så han skulle dra ner på tempot då, och tog i hand så där, och bugade så man skulle dra ner på det. Han hade en massa såna här taktiska saker för sig. Blir man nedömd i parterre och kunna liksom gå 2 varv runt eller låtsas att han har lite ont för att få lite kraft och till senast lyfta. Så han var, det var en taktisk brottare ut i fingerspetsen, väldigt intelligent och väldigt smart.
Den bästa tränaren du haft, den som betytt mest för dig, du har ju varit inne på en tränare, men ja.
Nej, men det är Tibor Babos. Det var min tränare som jag hade från 7 års ålder tills jag var 15, och det blev ju som en andra pappa, det blev ju det. Man levde ju med honom dagligen i stort sett. Och han hade ju den här öststatsmentaliteten, filosofin då, att man ska träna väldigt hårt i tidiga år. Och det kan ju vara lite kontroversiellt sådär, men vi tränade väldigt, väldigt hårt. Vi tränade nästan, jag var ju 7, 8, 9, 10 år. Vi tränade nästan varje dag. Har du inte tävling på helgen så hade vi läger. Då drog han in ett extra träningsläger då. Men han lärde mig ju allt om brottning. Och just det här man pratar 10 000 timmars för att kunna bli liksom framgångsrik. Att man pratar ett kast eller en dribbling. Eller det ska göras liksom 10 000-tals gånger för att kunna sitta i ryggmärgen. Och han nötte och uppvärmde. Vi kunde ju slå flera 100 kast på en träning. Och han var väldigt, väldigt duktig på att lära ut teknik. Så att jag blev ju väldigt teknisk. Och när han var ju min tränare fram till jag var 15 år, och då kunde jag slå varenda kast som finns nästan stort sett. Och han var väldigt, väldigt noga med att det räcker, många lär sig bara att slå till ett kast, men vi ska vara lika bra på vänster sida. Så vi fick liksom nöta både höger och vänster. Om du hamnar i en pressad situation i en match så skulle du kunna slå dig ut den här situationen, även om det är på vänster sida eller höger sida. Så att sen handlade det ju mycket när man blev äldre och toppa formen, man är tränare som skulle vara duktig på det istället då. Men Tibor, han la hela grunden till min brottning, och han var också den som fick mig tillbaka till brottningen när jag hade min svacka och höll på att komma lite snett i livet. Och när jag tänker tillbaka på hans träningsmetoder, hur otroligt pedagogisk och hur duktig han var som tränare idag när man blev äldre, också när han Efter varje träning, då gick han in på kontoret. Han förde ju närvaro alltid. Och så gick han in och så alla som inte kom på träningen, då ringde han. Och brotten var väldigt stort. Mm. Vi kunde ju vara en 70 pers på träningarna. Och han satt och så ringde han runt till varenda en som inte hade varit på träningen. Varför kom du inte på träningen då? Sa han. Nej, men jag kan vara någon som kanske var i en svacka och var på väg bortåt. Och ofta räckte det med det lilla samtalet. Så var de tillbaka nästa träning. Oh, jag lovar att komma, jag är lite dörrar. Eller jag missade tunnelbanan och till. Mm. Så att han la grunden för hela min brottning och har betytt mest av alla mina träningar jag haft.
Varför bytte du när du var 15 år? Var det naturligt att du skulle ta nästa steg då?
Nej, men han var med om en olycka, en cykelolycka då. Han blev påkörd med, på väg till träningen då, och fick en skallskada. Så att han hade väldigt huvudvärk, han hade svårt att hålla i träningarna och så vidare. Så att det slutade med att han försvann från brottningen då. Sen vet jag att han flyttade till Schweiz sen senare då, och blev tränare där då. Men jag vet inte riktigt hur det gick för han då. Så att, tyvärr har jag ingen kontakt med Tibor idag då. Vi stötte på varandra på någon tävling i Ungern då, när jag var där. Mm.
Du var inne på brottar och politiker. Vi var inne på, ska vi prata lite Alexander Karelin, för det är ju svårt att prata brottning utan att nämna lyftkranen från Novosibirsk. Av många ansedd som den bästa idrottsmannen någonsin.
Ja, en fantastisk brottare, tungviktsvärldsmästare, olympisk mästare, europamästare, som, ja, det var en stor förebild för mig. Och inte bara, för mig spelar ingen roll vad man presterar i sin idrott om man inte är en bra människa vid sidan om sin idrott. Och det är ju han verkligen.
Han hade stil.
Ja, ödmjuk, snäll, tog sig tid människor och en fantastisk idrottsman som har varit en stor förebild för mig, både på och sidan av brottarmattan då.
Han är väl också någon typ av rådgivare till, eller sitter vid duman och Putins...
Ja, han är ju Putins gäng. Parti då. Om man säger vad man tycker om det då. Men han har alltid varit väldigt politiskt intresserad och läst väldigt mycket böcker om politik och så att... Och jag har haft lite kontakt med honom då, i lite olika avseenden då. Och han brinner för brottningen idag. Han är nere, trots att han är en så stor och offentlig person i Ryssland, så är han nere och hjälper unga brottaren idag. Visar grepp och ner och tränar och i Sibirien då. Så det är en stor människa, en stor idrottsman verkligen.
Och så Frank Andersson, ja. Som kanske, ja, brottningen blev jättestor. Han tillhör den här berömda 56 generationen då, som var så framgångsrik och betytt enormt mycket för svensk brottning.
Jo, han betydde ju mycket för mig också. För brottningen var ju väldigt stor. Jag vet ju bara i min skola i Farsta där jag växte upp var det många som brottade. Så alla ville vara Frank Andersson och sådär. Så att, och vi har ju känt varandra i många år. Vi var ju med i Spårvägen. Nu var väl han med i varenda klubb där, som pröjsade med 1000 lapp mer. Så drog han till den klubben. Nej, inte riktigt. Men han har ju varit med i många klubbar då. Men han var ju med i Spårvägen. Och men en härlig, rolig kille. Sen var ju så att han var ju väldigt strulig. Och det var ju svårt att bestämma tider med Frank. Han dök ju inte upp. Och så vidare. Det var ju ofta att han försvann och sådär. Och han har väl kommit på själv att det är mycket med hans oro och ADHD då, som man har då. Att han alltid var på väg någonstans. Så var väl jobbigt för han själv då. Men jag blev ju Sveriges yngsta finalist då, på ett SM någonsin då. Jag var 14 år gammal och tävlade i den lättaste vikten, 48 kilo då. Och då var ju Frank i Spårvägen och han var i final då. Jag tror han var i 90-klassen. Och både han och jag var i final då. Så SM i Göteborg var det för många år sedan då. Så det var en härlig tid. Många härliga minnen har vi tillsammans. Ja, det är en härlig gubbe. Såklart.
Din kontakt med brottningen idag?
Ja, jag har lite kontakt med lite brottare sådär, vissa då. Jag har någon brottare som jag har varit ner och hjälpt en del och så då. Jag har fått förfrågan och jag var bland annat förfrågan om att bli som sportchef och sådär. Men jag kände efter min karriär, jag hade liksom ägnat hela mitt liv åt det här. Jag kände att jag ville göra någonting annat. Jag ville få distans till det här ett tag då och få göra andra saker. Så för mig var det väldigt viktigt. Jag ville lägga mer krut på min familj som jag kände att jag hade försakat. För en karriär är ju väldigt egoistiskt. Man sätter sig själv i centrum. Man är på träningar och tävlingsläger hela tiden nästan. Så att, men jag har kontakt och jag får olika förfrågningar och jag är runt ibland i föreningar och hjälper till och håller pass och sådär. Så att jag har ju en fot inne i brottningen då. Men jag är inte aktiv som tränare eller ordförande eller något sånt här i en klubb då. Men brottningen finns ju alltid med mig. Jag är ju noga och alltid försöka lyfta fram och marknadsföra min sport då, som jag tycker är fantastiskt på alla sätt då. Och inte minst med brottningens träning som har blivit väldigt, väldigt populär idag som fysträning, som väldigt många lag vänder sig för att bygga upp en bra fysik då, med balans, koordination, styrka då. Hockeyspelare, fotbollsspelare och så vidare då. Så att jag försöker alltid att marknadsföra min idrott, precis som nu när jag sitter här.
Ja, ska få göra. Men du, brottas du med brorsan någonting? Du och Jimmy, går ni några matcher på julafton? Går ni ut i snön? Och
vi har ju inte kunnat gjort det. Vi var ju konkurrenter.
Nio år skiljer det då.
Ja, det skiljer ju nio år. Men när jag var på väg att sluta mina sista år, då var ju han på väg uppåt. Och då tränade vi mycket ihop. Och vi, liksom, det slog sig sönder dörrar och det var ju liksom helt galet där på klubben ibland då. Så att, och vi, jag kan inte brottas med den där jäken, skrekan liksom. Jag vet, när han var aktiv och jag slutade, jag kom ner någon gång ibland. Det går inte att brottas med den där jäken, det låser sig mentalt, skrekan bara. Men nu var det faktiskt, och det, vi hade svårt att träna. Det var ju så här brödra rivalitet så där blev det då. Även om vi var alltid bästisar vid sidan så där. Men nu var faktiskt första gången vi snackade. Vi sa båda två, fan, så ska vi inte gå ner och köra lite, sa vi och garvade. Så att nu börjar närma sig att gå ner, gubbarna. Ska vi nu göra några sedan alla också då?
Vilken drivkraft du har varit för honom då? För han har ju två EM-guld, två EM-silver. Han har VM-brons och VM-silmer. Brons har han ju London-OS då 2012, men inget VM-guld.
Nej, han har ju många silver och brons då. Jag vet ju hur gärna han ville ha det här guldet. Och han var väl i VM i Herning, var i Danmark, när han var 7 sekunder från guldet då, mot Ungern. Sen har han ju förlorat faktiskt. Vi var inne på doping tidigare. Och det är väl inte så utbrett i brottning då, som man gör för många andra idrotter. Men det förekommer ju. Och två av dem som Jim har förlorat mot har ganska kort därefter åkt hit för doping. Både Ungern som har förlorat VM-finalen mot då, och även Iranien som man har förlorat VM mot. Så att den moraliska vinnaren tycker jag faktiskt är Jim. Och inte minst sitt VM-guld i Danmark, där Ungern bara var väl, om det var 4-5 månader efter, åkte dit för doping. Så att, troligtvis så borde han ju varit kanske dopad när de möttes också. Det vet man ju inte och ska inte anklaga. Men
misstanken kommer ju upp.
Ja, precis. Ja. Jo, men det gör ju det. Men en fantastiskt duktig brottare. Men tyvärr fick han ju aldrig det där guldet. Och det hade varit otroligt roligt om man hade fått tagit guld också. Ett VM-guld och bröder, två bröder som blev världsmästare. Det är inte så vanligt.
Nej, det är inte vanligt. Det är inte vanligt. Ja, du driver ju du, företag. Ett, då är, du har varit inne på det, hälsobranschen. Och sen så vet jag inte, det är ett... en tidning, träningstidning, Stark magasin. Är det fortfarande aktuellt?
Nej, alltså jag var ju med och startade Stark magasin då. Men jag sitter inte med som delägare, utan jag var med och startade tidningen då. Så den drivs av nuvarande chefredaktören då, Thomas Borger då. Så att den där lever kvar och jag tror att det går bra för dem. Så jätteroligt då. Men det, jag har jobbat med hälsa och träning. Jag driver egna träningscamper både i Sverige och utomlands. Jag har ju föreläst mycket. Jag har varit programledare inom ett program då, inom med träning. Skriver några träningsböcker. Jobbade som Aftonbladet som konsult, som deras hälsocoach under några år. Så att jag jobbar väldigt brett med träning och hälsa då. Började som personlig tränare, fystränare för många år sedan då. Så att, och det är ju den här hälsotrenden. Man var ju ganska tidigt ute där då, men det har ju verkligen blivit en boom. Den har ju bara växt något fruktansvärt då. Under sista åren.
Vad käkar du? Är du vegetarian?
Nej, för fasiken. Eller för fasiken ska jag inte säga, för alla vegetarianer mot, men det är inget fel med det. Men jag är noga med att få i med protein från både fisk och kött också. Så det är inte. För att kunna bevara muskelmassa, som också gör att vi har en ökad ämnesomsättning då, och kan förbränna mer nu när vi sitter och sover och så vidare. Sen kan man ju såklart äta vegetabiliskt protein också, men det är lite svårare att få i sig tillräckligt tycker jag.
Du, om man vill ha Martin Lidberg som PT, vad kostar han på timmen?
Riktigt, du är ju top notch där ju. Ja. Du är tränare med Foppa Forsberg och alla ringer lidvänner om behöver hjälp. Ja.
Nej, men jag står inte i ett gym hela dagarna längre som jag gjorde för många år sedan då, som jobbar som personlig tränare, och det har varit jätteroligt och lärorikt och det var fantastiskt under den tiden. Men jag tar på mig några få case då, som jag brinner för och som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Så jag har ett par klienter då, som jag kör idag då, som jag tycker är väldigt, väldigt roligt och som jag hjälper.
Idrottsmän?
Ja. Mm. Men sen också, jag jobbade ju i många år då med när jag drev mina hälso- och träningskamper då, Svenska hälsokampen, tillsammans med Douglas Roos som driver Nyhet 24 då, som hade Ladbrokes också. Vi drev ju då Svenska hälsokampen, och då tyckte jag var väldigt, väldigt roligt att just få lämna lite det här elitidrotten för ett tag då, och jobba med vanliga människor, och där man kan se resultat på väldigt, väldigt kort tid. Det hände ju otroligt mycket, för inom idrotten där pratar man ju små marginaler, tusendelar då mellan vinst och förlust då. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Så att vi drev i Svenska hälsokampen många år då, tillsammans då, där vi hade väldigt många konsulter som jobbade tillsammans med oss då. Mm. Så det var superkul.
Ja. Och idag då? Du berättar mer. Du föreläser.
Ja, nej, men idag så jag jobbar med lite ambassadörskap då, med några företag då, och sitter i ledningsgruppen i ett par bolag då. Jag jobbar ju bland annat med Örtmedicinska institutet, ett företag som håller på att forska inom adaptogener. Hälsosamma växtämnen som man har sett påverkar både prestationsförmåga och återhämtning. Jag har också jobbat med tillsammans med ett rekryteringsföretag då, som har nischat in sig på att stötta och hjälpa idrottare efter karriären då. Så att, och det känns ju väldigt, väldigt bra, och man vet ju själv hinder man kan stötta på efter karriären. En del har ju väldigt problem, känner att de tappar sin identitet och vad ska man göra nu och så vidare då.
Det är många som har, tror jag, och det gäller ju alla idrotter.
Absolut. Så det är en problematik som man också har sett, både internationellt också, att väldigt många, det finns idrotter som förblir den här föredettingen då. Mm. Och till och med folk som går ner sig i missbruk och så då. Så att det känns kul att kunna vara med och fungera som en brygga där från idrottskarriären ut till arbetslivet då. Men det har man också, man märker det, de här idrottspersonligheterna, de har ju ett jädrans driv. När de väl får fokus på något nytt så är de beredda att kämpa stenhårt, och de har väldigt på ett naturligt sätt sätter upp sina mål, och de är beredda att kämpa både motgång och framgång och utvecklas för att nå mål och bli framgångsrika i ett yrke också då. Så att, det är häftigt att se.
Hur får man tag i Martin Lidberg?
Ja, jag har en hemsida, martinlidberg.com. Ja. Där kan man gå in och mejla mig om man, om man vill kanske ha kontakt på något sätt. Bara höra av sig.
Ja. Och så familj, jag skulle läsa på om det. Det var kärlek och det var dansar. Jag hängde inte med riktigt. Jag frågade.
Det låg så många partners som jag har inte haft.
Hur ligger det till där? Tre barn har du?
Ja, och så har jag en bonusgrabb också.
En bonusgrabb också.
Ja, precis.
Ja, så jag har med fyra då.
Men jag är gift. Jag har Nathalie och Isak, en tidigare relation då. De är ju, Nathalie är 20, grabben är 18 då, Isak.
Ja, Isak känner jag ju till med att jag är lite i fotbollsvärlden då. Ja.
Och sen så har jag en liten plutt som är som 10 ungar. Det är Melissa som är 3 år, helt galen är jag. Ja, den där de har fått för sina synder, får säga. Hon är vild den här lilla, men hon är lika härlig också då. Och sen så har jag då Devin, en bonusgrabb då, som är 9 då, som min fru har sen tidigare då. Så att, den här moderna familjen då, med ungar som tidigare relationer.
Hon bor i Stockholm, Hammarby Sjöstad.
Ja, bor i Hammarby Sjöstad där, så trivs jättebra.
Ja, du håller på den sidan av stan.
Ja, men det blir ju så. Vi pratar om norra och södra. Det är dig. Är du här från norra?
Ja, jag är från norra, så jag håller mig i Solna. Det är nästan i stan.
Ja, men det blir ju så på något sätt. Jag har hållit mig på den sidan om stan. Och det är märkligt det där. Men man känner sig hemma där man är uppvuxen. Det är väl så.
Du, kan vi prata lite Isak? För det är ju en extremt talangfull fotbollsspelare som har spelat allsvensk med Hammarby, som just nu är i Åtvidaberg och som är ungdomslandslagsman. Hur mycket har du betytt för honom, tror du, rent träningsmässigt? För du kan ju träning ju.
Ja, det där har varit svårt för mig. Det har varit väldigt svårt. Man är pappa och så samtidigt så vill man hans bästa. Man kan ju en del om träning, så att det blir ju så att Man har ju velat funnits där, men ibland så känner man den där balansgången mellan att pusha för mycket och bara vara pappa. Den har inte alltid varit så lätt, måste jag känna. Och man ser saker som man tycker kanske han ska göra annorlunda. Då är det svårt att bara vara tyst också. Så han har nog många gånger tyckt att det var tufft också. Han har nog tyckt att fasiken, och han säger, men tyst, sluta nu.
Jag säger han åt dig, du är brottare, du kan väl ingenting om bollar, säger han.
Ja, det har ju hänt att han har sagt det. Så det är bra att han inte är bollar. Ja, men du fattar inte, du kan inte det, farsan. Nej, men här, jag vet att han uppskattar. Vi är däremot så, under tidiga år så tränade vi väldigt mycket fys tillsammans då, och jag såg en otrolig skillnad i hans styrka och explosivitet och snabbhet gentemot konkurrenter då. Men sen tycker jag när han blev där 16 och lyftes upp i A-laget, så tycker jag att de prioriterade inte fysen så mycket, och det fanns inte någon tid för oss att köra heller, för de tränade så mycket. Så att där tror jag hade jag velat hoppas, och ändå där hade jag velat funnits med lite grann då. Men de hade ju en bra fystränare, Claes Helgren, men han hade ju inte mycket tid där heller. Det är någonting som de verkligen har sett, som de inte satsade på Hammarby, tycker jag. Men ja. Idag är ju brorsan Jimmy och Lidberg blivit fystränare i Hammarby.
Ja.
Nu kommer han in precis sina säsonger, så man kan inte påverka sådär jättemycket. Men får man en uppbyggnadssäsong och jobba med killar, det är då man verkligen kan bygga en bra stomme. Så att det ska bli kul att se hur de byggs upp framöver här. Men jag tycker redan man ser förändringar, och framförallt mentalt att inse att att det är en viktig del för att undvika skador och få bli en bättre fotbollsspelare. Och man kan inte bara tänka nästa match. Nej, men jag vågar inte köra någon fys, för jag ska vara bra i nästa match, och livrädd för det. Men har man det tänker, då kan man aldrig utvecklas. Då stagnerar man, då är man där man är. Utan man måste våga träna ner sig för att ta nästa steg uppåt.
Det är de här fotbollsspelarna, framförallt i England, när man spelar en hel del matcher, de gnäller att det är för mycket. Mourinho går och gnäller nu, det är för mycket matcher, vi får spela snart. Men så säger en del som att, men herregud, ni spelar ett par matcher i veckan och ni får massage och allting. Hur många matcher kan man spela i veckan utan att det är skadligt, tror du?
Ja, men jag kan nog hålla med om det. Det är ju väldigt, väldigt mycket matcher och det sliter. De hinner aldrig återhämta sig riktigt. Och det är ändå 90 minuter som de är inne och jobbar, och extremt hårt. Så att det är inte lätt att vara fotbollsspelare idag heller. Och där är det ju extremt mentalt också hela tiden. Platsar jag inte? Får jag sitta på bänken? Och många hänger läpp och ska ändå liksom försöka hålla humör och en positiv inställning. Så att nej, men jag tycker att det är mycket matcher, och jag tycker att de många gånger inte har tid riktigt att bygga upp sig. Och att framförallt att bibehålla den fysiken man har byggt upp under uppbyggnadssäsongen, att man verkligen lägger in lite fys där, det tycker jag många lag åsidosätter. Då gör ju att skadorna kommer som ett brev på posten förr eller senare. För kroppen blir svagare och svagare av all den här mängden med fotboll hela tiden. Så att det är extremt viktigt med fysen, såklart. Men att man anpassar den under säsongen och inte tränar för tunga vikter, såklart.
Generellt sett, nu har du tittat in i de här lagsportsvärldarna lite grann, hur mycket sämre tränade är de än du var när du var som bäst? Du ler lite grann. Jag misstänker att det är en viss skillnad.
Ja, men det går inte att jämföra en brottare med en fotbollsspelare, såklart. Och det ska ju anpassas efter fotbollen, såklart. De ska ju ha en helt annan fysik, såklart. Och de har ju en bättre syreupptagningsförmåga än vad vi har rent konditionsmässigt då. Men helhetsfysik så är ju såklart en brottare bra mycket bättre förberedd då. Men det jag tycker är väldigt förvånansvärt, för när man har liksom fått en inblick i den världen, är hur oprofessionellt det är många gånger. Och jag tycker framförallt när det gäller individuella träningar, det är under all kritik. Det är laget. Jag menar, här måste man börja titta mer individuellt. Jag menar, en spelare behöver träna mer styrka, en del behöver kanske träna mer kondition, en del behöver nöta tekniker. Och man brukar säga, just det man har sett, att just koordination och motorik, och det ska banas in i väldigt tidig ålder. Man brukar säga att ungefär 90% av sin motorik, den lägger man grunden för innan puberteten. Och det betyder att vi måste jobba med väldigt mycket motoriska övningar, koordination, mycket, mycket teknik i tidig ålder. Och det är där jag tror att de här latinamerikanska lagen nöter. Och att man också tittar på små detaljer. Det är som en brottning, för att grepp ska funka. Ibland man tycker det funkar, och så, ja, men vänta, vrid koppling. Om du vrider handen en centimeter bara åt vänster sida och vrider till, helt plötsligt så sitter det. Det är så små detaljer för att vissa grepp ska funka. Och det är precis med en dribbling, en fint. Och där går man, jag tycker också att där verkar som att tränaren är alldeles för dålig skolade många. att där man går in och verkligen nöter teknik i tidålder och jobbar med koordination, motorik och så vidare. Det har säkerligen blivit bättre, men där är, oj vad Sverige skulle kunna bli bättre fotbollsnation, och framförallt få fram väldigt tekniska och duktiga spelare om man var bättre på den biten och jobbade med det i tidålder.
Mm. Nej, det är märkligt, för i vissa sporter är vi betraktade som tekniska, i vissa bollsporter, men i fotboll så räcker ju att titta på danskarna, så kan man ju tycka att de ser lite mer mjuka ut.
Ja, men det är för att man inte nöter på det här. Man jobbar inte på det, för som jag säger, mängd i tidig ålder, och sen individanpassad träning är mycket, mycket mer. Man kan inte bara titta på laget hela tiden. Och det är ungefär som, om en inte platsar, då tar man bort den spelaren, men vi tar in någon annan, han är bättre. Istället för att en spelare kanske har världens potential, men verkligen nöt de här grejerna med den här spelaren, så kan det bli en världsspelare. Så där är, nej, mer individuell träning verkligen i fotbollen.
Du var inne på det tidigare, framförallt i Östersundsländerna så tränar de hårt i yngre åldrar. När tycker du generellt sett, det här är ju väldigt generellt, ska en idrottare börja specialisera sig?
Ja, där har man ju sett också i studier man har gjort, och sett bland annat att en viktig del för att de idrottsmän som har blivit väldigt framgångsrika, det är att de har prövat på många olika idrotter. Så jag tror på det. Det är också utveckla koordination, balans och såklart glädje att få pröva olika saker då. Men sen tror jag ändå att det krävs en viss mängd. Jag tror inte att man kan börja för sent heller att börja få in den här mängden, utan man behöver såklart, jag tror att man behöver träna, få in lite mängd redan som barn då. Och då tror jag ändå att barnen själva ska ju ha glädjen och vilja göra det. Jag själv älskade att träna, jag tyckte det var jätte, det var ingen som pressade mig att jag måste gå och träna. Sen är det klart att det fanns dagar när man inte hade någon direkt lust och kanske så, och man gick till träningen ändå. Det är ju inte roligt att gå till jobbet eller skolan varje dag heller. Men såklart en balans där. Och vi hade ju den här ungerska tränaren som var extrem, och han gjorde väl att det var många som slutade också. Men de som orkade och som tyckte det var kul och gillade den här mängden, de blev ju också väldigt bra av oss grabbar. Så att det är en svår balansgång det där. Det är det. Vissa tycker det är kul, och jag tror att det är viktigt att barnen får styra det här och äga frågan. Så att man inte föräldrarna pushar på dem, utan det är barnen som ska vilja det själva då.
Om du är en soffpotatis, inte du alltså, om vi har en soffpotatis som vill börja träna, jag har idrottat en del i ungdomen men ska ta tag i saker och ting igen, vad är det bästa sättet då? Är det jogga, eller är det, om de kan, eller är det gå upp och köra bänkpress, eller är det sit-ups, eller hur ska de komma igång? Hur ska de komma igång och få saker och ting i rullning?
Nej, men det är, jag tycker man ska börja lugnt och försiktigt. Och många är så att de ska gasa igång direkt. Om de helt plötsligt så får de för sig att de ska börja träna. De har inte tränat på 15-10 år kanske då. Och sen helt plötsligt ska de köra sten och ska köra 5 pass i veckan och komma i kanonform nu på kort tid. Så att, och det klarar kroppen ofta inte av, utan det blir massa bakslag med skador, överbelastning och så vidare. Och framförallt brukar motivationen tryta efter ett tag då. Ungefär hälften av alla som börjar träna slutar, bestäms för att börja träna slutar inom några månader. Gärna sätta upp ett mål då, men sätta det lite lägre och så sakta men successivt, och verkligen försöka hitta träningsglädjen. Och idag så finns det så mycket olika träningsfilosofier och experter där ute säger man ska träna så här, jag har det bästa konceptet, man ska äta så här. Och det tycker jag är fel också, utan det behövs också individanpassa såklart. Det som passar mig kanske inte alls passar en annan människa då. Och så bara sätta upp sina mål då och sätta dem lite lägre, och så hitta glädjen och göra saker man tycker är roligt. Någon kanske tycker och älskar promenader, och någon kanske gillar att spela badminton eller någonting då. Och sen sakta men säkert så kan man öka upp det här med mängden, intensiteten, belastningen och så vidare då. Så träningsglädjen finns där, det är en jätteviktig del.
Glädjen?
Ja. Och jag menar, det kan räcka att gå ut och gå ett par gånger. Det kan vara ett jättesteg för en människa som inte har rört sig allt.
Vad har Martin Lidberg för målsättningar nu då? Vi pratar om mål, och du har ju varit som idrottsman naturligtvis väldigt målinriktad inför mästerskap och liknande. Vad har du för mål när vi sitter här
Ja, nej, men jag sätter ju upp många olika mål då, men
som till exempel?
Ja, men jag hade två mål i år och det var ju att jag visste att jag fick ju förfrågan om Mästarnas mästare och nu när jag bestämde att jag skulle vara med så skulle jag förbereda mig bra, som jag alltid gör när jag är med på saker, och sen så vill jag såklart, min målsättning var att försöka ta hem det där och det lyckades jag med. Min andra målsättning var att jag var kommentator till OS Rio och det, där vill jag försöka komma så bra förberedd som möjligt, så att jag... Det var hundratals brottare att läsa på med mycket, mycket svåra namn och sådär. Så det tycker jag gick bra också. Då, nöjd med det. Då. Så att, det var väl mina mål i år. Då. Nu har jag lite andra affärsmässiga mål då, med företag och sådär som jag siktar på, då, som jag satt upp för mig själv. Då. Men jag har inga direkt idrottsliga mål just nu i alla fall. Då. Men jag älskar ju träna och hålla mig i bra form.
Hur ofta tränar du då?
Men jag kör kanske 4 pass i veckan och sånt där. Något sånt. Så det är inte så där extremt mycket. Men jag tycker att jag har väldigt bra kvalitet på de passen. Ibland kan det bli 3 pass. Och är det en riktigt bra vecka, då kan det bli 5. Men 3-4 pass i veckan. Men jag tycker att jag har bra kvalitet på de passen jag kör. Så jag får ut mycket av träningen.
Kör du på gym eller kör du brottning?
Ja, varierat. Ibland är när jag kör brottning då, men så kör jag kör allt från, kan vara distanslöpning till kortare intervaller till backträning, simning. Så att jag varierar min träning väldigt, väldigt mycket, och det är någonting som jag också vill rekommendera till vanliga människor som vill tänka på sin hälsa, att verkligen försöka variera träningen så mycket som möjligt. Människan är ju väldigt lat till naturen och man vill gärna göra det man känner sig duktig på. Så brukar man springa så springer man bara, eller kör man bara styrketräning, tunga vikter, då är det bara det. Men just den här kombinationen, det gör att vi förbättrar vår syreupptagningsförmåga, vi minskar risk för hjärt- och kärlsjukdom. Även styrketräning har man sett ger fördelar för hjärt- och kärlsjukdom. Även otroliga mentala fördelar i välmående. Då. Så att, jag tycker att kombinera träningen så mycket som, eller variera träningen så mycket som möjligt då, i mitt råd.
Har du någon devis där du lever efter när du vaknar upp på morgonen, slår upp ögonen som får dig att gå ut och göra en bra dag, så att säga? Hur går det till när du förbereder dig inför dagens attraktioner?
Nej, men jag har ju jobbat väldigt mycket mentalt i min idrottskarriär, och idag behöver jag inte tänka på det. Jag har normalt sett en positiv framtoning. Varje gång jag vaknar på morgonen så ser jag faktiskt fram emot dagen. Jag tycker det ska bli en spännande dag och en rolig dag. Och så att, på något sätt så kommer det naturligt nu. Sen är det klart att jag har mina dagar när allt känns för jäkligt också. Det är inte så att jag går och garvar och allt är superbra, utan jag har mina jobbiga dagar och det händer saker i livet såklart som kan vara jobbigt och tufft och så. Men jag har en naturlig benägenhet idag att se positivt på mina dagar och på min framtid.
Du har inte någon sån där som, ja, något sån där
vaknar, halleluja,
idag ska jag skapa ett leende på alla människors läppar jag möter, eller vad det nu populärt är för någonting.
Nej, det har jag inte. Utan, ibland kan det tror jag folk skulle tycka var jobbigt om man skulle försöka omvandla alla. Du jävla munter jag skulle nog säga. Nej, men det har jag inte. Men jag ser fram emot dagarna när jag vaknar upp på morgonen. Men jag tycker jag gillar livet, jag tycker det är kul.
Härligt.
Det är spännande.
Härligt. Det var härligt att få träffa dig, Martin, och sitta och prata. Det var
en
ynnest. Tack snälla.
Det är jag
Tack.
Som ska tacka.
Har vi glömt någonting nu när vi ändå sitter med mikrofonerna påslagna? Är det någonting som jag har bommat här? Vi kan inte ta allting naturligtvis, men är det någon vital del som du tycker att det här bör vi ta upp också?
Nej, men jag tycker du har fått med mycket, Niklas, och du är tävlingsmänniska du också, märker. Du har väl läst på och kollat lite, så det är väldigt bra frågor och väldigt brett har du, så att jag tycker du har fått med bra grejer. Det var härligt att komma hit.
Tack snälla, Martin.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.